Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Mic check, 1, 2, 1, 2. Hey. Arian is in the motherfucking building.
Exakt, välkommen till Nemos.
Nemos.
Det här är Arian på micken.
Det här är Mahan.
Victor.
Det var Victorias Instagram allting.
Hey, och vi sitter i en legends vardagsrum.
Vi sitter inte vart som helst alltså.
Kenta.
Vi sitter i det Moulin Rouge.
Blood and fire. Vad
händer?
Det är lugnt, jag chillar bara. Ni då?
Ja, det är.
Vi har försökt få ihop det här ett tag nu. Äntligen.
Men ni försöker få ihop det på ett konstigt sätt.
Berätta historien.
Jag får såhär mail från skivbolaget. De bara, det är några söker dig. Jag bara tänker, och det, samtidigt jag följer på sociala medier. Så jag sitter och kollar på era inlägg. Jag bara, de känner mig allting. Så varför ringer den här skivbolagsnumret mig om den här intervjun hela tiden?
Berätta för oss
om intervjun. Så jag bara, låter det gå. Så jag bara, jag sitter den här skivbolagsnumret. Jag bara, lyssna, sitter de och ringar mig istället bara. Sen jag kontaktade dig. Jag bara, driver du med mig? Jag går igenom skivbolag och tar mig. Jag kände att den här killen jag växt upp med. Sen jag var väldigt små på gator och torg. Alltså.
Kul att se dig.
Detsamma är det.
Kärlek.
Nej. Shurda skrev
till mig. Det är schysst att se dig utanför att gamen.
Jag fick den här.
Ja, du måste få det. Sen det är min tur. Ja.
Det är lugnt.
Nej, men det är ändå roligt för du har en historia ändå med alla oss. Tre, det är som är grejen.
Ja, alltså, jag har en historia med de flesta i Stockholm. Du vet. Alltså, jag kände dig sen du var liten. Liten snorung i SCB som sprang ut med blöja typ. Jag vet vem du är sen alla de du har jobbat med och alla låtar och grejer som ni har varit med. Så det är klart, man, du vet, man går way back. Och du vet, när man bara jobbat med hiphop, det är jävligt svårt att inte veta om någon annan.
Precis.
Det finns ingen hiphop-människa som i Sverige som jag inte vet vem det är.
Precis, på något
sätt. Det är för det är en liten bransch, man.
En liten bransch, litet land, liten stad. Och liksom,
och vet, om man har varit med sen födseln, det är svårt att glömma sitt barn. Det,
Fan vad nej, det där var jättefint sagt. Ja, men vad heter det? Du var inne på något?
Nej, skit i det där.
Är du säker?
Ja.
Det blev för alla började tänka. De bara, nu blev det.
Nej, fan, visst, det var kanske,
vi skulle ju attackera han med skämt. Det blev seriöst.
Han tog över grejer.
Nej, men alltså jag... Det är svårt att veta vad man ska börja med, Ken. Det är så jävla mycket. Men ska vi ta det kronologiskt?
Jag tycker du är bra på det där, kör.
Bra, tack för förtroendet. Välkommen hit, verkligen.
Välkommen.
Jag var fräsch och stilad, du ser ut. Jag är så ovan att säga, sist jag såg dig på en tunnelbana i Stockholm.
Men det är sant. Och det vill jag ju säga, att vi går way back. Och jag kommer ihåg verkligen tiderna där vi liksom, Stockholms tunnelbana, Hässelby, jag tänker sådär. Och jag lyssnade lite på din musik här. Alltså bror, din musik, det du har skapat, alltså hur många släpper det album? Alltså det var 24 stycken, va?
Nej, jag släppte 14 fulländade album.
14 fulländade?
14 fulländade album, sen jag släppt...
Men hur fick jag det till 24?
Bror, du har alltid varit snurrig.
Du tänker på alla demos kanske?
Ja, men
alla
demos.
Nej, men sen så kommer det. Sen så, som sagt, jag släppte massa mixtapes. Jag släppte också liksom sidoprojekt med andra och sådär som folk kallar
du
album.
Du har ju lagt ihop grejerna.
Precis.
Men om jag kollar på så officiella Ken Ring album så är det 14 album med det som släpptes nu i fredags.
Precis. Grattis till släppet också.
Tack.
Det jag kommer tänka...
Vi ska gå in lite sen på det här med där du är just nu i ditt skapande, men jag vill ändå gå tillbaka way back. Ja, men precis. Kungsträdgården. Ja, men det är inte way back. Det är,
ja, alltså, det som folk kanske inte vet om ute i, vad ska man säga, allmänna medien, du vet, allmänna, liksom, i alla andra ögon, så vet ju inte folk riktigt den där, hur länge vi har liksom hängt i Stockholm och, du vet, försökt hålla på med hiphop och liksom, du vet, vi började med det här. Alltså när vi var små, då var det liksom, då fanns det inte hiphop, utan det var någonting som vi hämtade,
något som vi hämtade
till samhället liksom. Precis. Och det var liksom en,
det var, men vi kändes det, visst var det, men lite,
vi var ju,
man fick
ett gäng, vi var ju ett gäng liksom, vi var ett stort gäng i Stockholms innercity liksom, och det gänget lyssnade på hiphop. Och i det gänget så fanns det lite olika falanger liksom. Ja. Och det var liksom det. Du hade de här Blue Hill och så hade du de från Hässelby, så hade du de från Röda linjen. Röda linjen. Och sådär. Fast vi alla hängde ju på samma nattklubbar. Mm. Det var ju en hiphopkonsert i månaden, max liksom.
Precis,
det var,
Fryshuset, ja, Läpen, precis.
Och, det var en annan tid, för det var liksom en, då var det mer så här. Då kämpade vi för att hiphop skulle över, för att det skulle ens komma in. För
att, och visst,
skulle...
kändes det som att det var mer enat på ett sätt?
Det var, alltså, liksom... det var lite mer så här, alltså, jag tror att supporten var där på ett annat sätt. Du vet, hade någon en show i Stockholm, du vet, då kom alla, du vet. Alltså, alla så det där, i det där i klicken och gänget, alla kom dit. Och, ja, vet, sen så kanske vissa stod där och bara, han är tönt, du vet.
Men
folk var ändå där, du vet, och folk gick ändå dit. Och det var liksom en, du vet, på den tiden man kunde liksom, folk kunde gå in på ett ställe och bara, lyssna, du vet, ta micken och bara, du vet, stäng av allting och bara, nu kickar jag dig. Sen var det bara, du vet, att försöka hypa crowden och få dem liksom att, du vet, att känna sig såhär, bara, den här snubben, han är hetaste rapparen vi har, du vet. När man fick det, när man fick den liksom, du vet, så här, när du var den hetaste i huset, det var ju då som hiphop började ta fart. När folk började helt plötsligt satte på en låt, någon snubbe kickade, det lät fetare än den jävla techno de spelade timmen innan liksom, du vet. Och då när folk bara blev, vad är det här? Då började folk, för vi tog ju det så här, du vet, i folks ansikten och bara, lyssna på det här. Och till slut
som Gollum, så här, vi bara, titta här.
Du vet, och till slut så matade vi in det i samhället liksom. Men det var på den tiden, du vet, som, om jag tar Hässelby som exempel, du var en av dem som bara kom efter oss. Och när vi var där, vi var fyra personer, sex personer som höll på med hiphopmusik.
Vilka kan du säga att det var? Det var du, Big Fred.
Jag, Big Fred, Raymond Blues,
ja.
Det fanns en kille som hette Magro, det fanns en kille som hette Jallo, en kille som hette Eriksson, han har också höll på. Och sen var det typ, ja, men du vet, jag och sen höll på, Akofeli-bröderna höll på också.
Ja, och här är jag bara.
Det var, hey, jag hörde Paul gjorde en låt.
Ja, Paul rappade, han hade till och med uppträden en gång. MC King hette han.
Och han till Paul Akofeli.
Men sen så, det var liksom så här, det var en annan tid, du vet. Det var mer att kämpa för att få in rap som en accepterad musikgren liksom, du vet. Det var mer den kampen, du vet. Sen efter det, när vi blowade upp hela skiten, då började den här kampen av branschen och liksom pengarna och, du vet, hela vem är störst och vem tjänar mest och hela den där grejen. Den fanns inte i början.
I början
var det så här, hey, vill du lyssna på samma låt som jag lyssnar på? Det var det enda som fanns, du vet. Och det var en helt annan grej. Och på den tiden så var det ju verkligen så här, en kultur som slog hårt på grund av att de utslagna i Stockholm var så jävla många. Och i runt om i Sverige också, Göteborg och Malmö, alla storstäder. De utslagna hade ingenting. Du vet, man hamnade utanför samhället, man hade mycket tankar, man var vilsen, man visste vad man skulle. Då helt plötsligt så pratade en individ till dig på samma språk och samma igenkänning som du själv kände i det här utanförskapet.
Men jag kan känna igen den där grejen du snackade om, precis där med alla olika folk från olika orter. Vi kom alla till Sveavägen, McDonalds,
alltså,
vi kom alla till
inte,
Kungsgatan.
Den här abstrakt, kom ihåg den här Zoom 94 när det var så här, du vet, rap tävling ja, du vet, alla, du vet, de här grejerna, det var det som byggde hela svenska hiphopen och jag tror också att det var på något sätt så här, Stockholm fick sina utstötta och sina ungdomar som levde utanför lagen och som levde på sitt eget sätt, och de fick hiphop som sin, du vet, följeslagare, förstår du? Och sen så ökade kriminaliteten och samhällets utslagna blev större och större och större. Och det var i och med det som hiphopen också växte. På grund av att liksom de som kunde identifiera sig med hiphop blev fler. På behandlingshemmen så var det bara ungdomar som bara allihopa bampade hiphop. Liksom.
Ja,
på, du vet, cellerna, anstalterna och kåkarna. Det var hiphop blev stort där. Liksom.
Det blev jättestort
och
där.
Och sen var det det som vi hämtade till liksom resten. Vänta, till min jävla... Sen hämtade vi liksom hela det till resten av den stora skaran. Men man får inte glömma heller, när hiphop kom först, då var ju det mer som, ofta så var det ofta projekt från staten, du vet, så här. De byggde en studio i vår teater i Husby
för att
det
var så mycket deras hunger.
Ja, men du vet, de byggde en studio till oss i Hässelby och du vet, det var liksom så att alltså på ett konstigt sätt, du vet, så ska man också faktiskt tacka svenska staten att det fanns några genom åren som faktiskt tog det på allvar och satte studios, för att det ändå byggt många, många miljoner kronor, du vet, det lilla de gav då.
Jag
liksom, du vet, jag hela mitt liv är
tack vare det
liksom, du vet.
Och på tal om ditt liv,
ja, precis.
På tal om ditt liv, vi ska gå in, alltså du, jag vet ju sen ju med att jag känner dig och sådär, du har levt lite, ja men det är struligt, jag var som man gillar att säga så här,
man duckar i fina,
ja men det var lite rörigt.
Det var stor jävla gryta som kokade över på sådant alla håll.
Berätta, du kommer ifrån, du är från Hässelby.
Jag är från Bro.
Du är från Bro från början?
Ja, från Bro. Jag föddes i Bro, sen flyttade jag till Hässelby 88
med syrorna,
mamma.
Och
precis.
Du förlorade ju din mamma jättetidigt.
Ja, alltså min mamma hon blev sjuk redan när jag var 6-7 år.
Rebecka.
Ja, så hon blev sjuk tidig ålder. Mm. Sen så gick det vidare. Hon gick bort när jag var 13.
13.
Nej, 14 var.
Du släppte musik i samma veva.
Ja, alltså det som då var, jag gjorde ju mamma på ett skittidigt med Homan. På ett tidigare stadium. Sen så gjorde vi om den till plattan och det var det som blev den första stora så här break. Singen för mig liksom, du vet. Ja, man.
Och kan du, alltså det jag vill komma fram till lite med min fråga, det är att det händer ju jättemycket, och det är en ålder där det händer jättemycket med unga män, speciellt unga män som är mörka. Du är halvsvensk och du är halvkenyan. Alltså det händer ju jättemycket, och det jag vill fråga är om vad gjorde musiken för dig, alltså, i det avseendet? Fanns det många...
Alltså som jag sa tidigare, att hiphop var ju en grej som vi på något sätt tog som våra följeslagare, vi som var utanför samhället. Och när vi hamnade på behandlingshem och när vi började, det var ju där som min liksom skrivande satte fart egentligen. Det var ju på de här ungdomshemmen och på de här institutionerna. Jag växte upp på institutionerna.
Ja, för jag vet att du bara försvann ibland och sen dök du upp.
Du träffade mig när jag var på rummet.
Jag kommer ihåg, man kom gående så här på Kungsgatan, så bara kommer du så här med luva och med någon vilsen så här blond svenne som du har dragit ner ifrån behandlingshem, typ Tompa så här. Du bara kom lämna mig, och så bara, tja bro, vad händer?
Men det var liksom, det är det jag menar då, och det var då som jag verkligen så här dök in i hiphop musiken, för det var så här, det var mitt enda sätt att prata, det. Du vet själv hur man är rebellisk ungdom, man vill inte prata med någon, man vill inte se mot någon socialtjänst så man började snacka med pennan istället. Det var så jag gjorde i alla fall. Och sen så gick ju det liksom, sen så var ju mitt intresse för musik egentligen började faktiskt med dans. Du vet, jag är dansare från början, du vet, när jag var liten, du vet, så 10-11 år, du vet. Men hela tiden så blev musiken som en så här flykt, du vet, hela tiden att skriva av sig, att skriva. Men sen när man var, du vet, när man var liten, då hade man, det är ju precis som alla nu också rappare, alltså, du vet, när man är ung, då ser man rätt mycket bullshit som man kanske inte menar som vuxen människa, förstår jag, utan man är så här, du vet, vi var mycket så här, då ville vi kopiera USA, du vet, i början på 90-talet, så vi var liksom, du vet, vi, så fort någon åkte till USA, vi hämtade så 40s flaskor och Big Fred, han hällde i dem, vi hällde så folköl i dem och du vet, sparade flaskan, du vet, när han gick hem fyllde den igen med folköl, du vet, vi ville vara som USA. Så vi snackade om blunts och det och prison och gang och hit och dit och bla. Men det var inte det som vi levde. Den här realiteten i hiphopen, den kom ju inte in först när vi började släppa musik, vilket var 99-2000 och hela där liksom.
Men innan vi går in på 99 och hela det där liksom, så känner jag så här att vi måste stanna kvar i barndomen. Alltså hur formade det här det, genom att byta, alltså du flyttade från Bro till Hässelby med en relativt så där sjuk mamma. Och en pappa som har funnits där, vad jag förstår.
Han var, det var de skilde sig som gjorde att vi flyttade till.
Okej, förlåt, jag ber om ursäkt.
Men vet, när man kollar tillbaka så här i tiden, du vet, för mig. Så det är ju det också lite som har gjort att jag har varit konsistiv med det med det jag gjort liksom. Det för att när jag var liten fanns det inget, vet, förstår du? Alltså det, nu pratar vi inte bara om en sjuk mamma, utan vi pratar också om en alkoholiserad mamma. Vi pratar också om en alkoholiserad pappa. Vi pratar också om du vet, hem,
en dysfunktionell familj.
Ja, men du vet, den enda tryggheten jag hade i mitt liv, det var ni luffare på plattan, du vet. De andra luffarbarnen som också var vilsna liksom. Ja, det var min trygghet. Det var då jag skrattade när vi satt och lärde oss att göra rökringar som 12-åring på en bänk i Åkermyntan. Då skrattade vi, då hade vi roligt. Och när vi skrev våra texter och började göra vår hiphopmusik, det var en kärlek i det på ett helt annat sätt liksom. Och hela min barndom, det var ju liksom hela tiden, så var det enda sättet för mig att se något normalt, det var att hoppa in i hiphopen. För allt som var i det andra var inte normalt. En mamma som håller på att dö, du vet, alkoholist överallt, syrorna utplacerade på olika hem i överallt. Det var liksom inte, det fanns ingenting, du vet, för mig förutom just musiken då, det.
Och ditt första riktiga, när kände du så här, det här är det jag vill göra?
Eller alltså jag kände, du vet,
den här stunden, bro.
Saken är det, jag kände aldrig riktigt så här, typ jag kände så här, jag är bättre än alla, så kände jag. Du vet, Dogge höll på att släppa sin första skiva, fint väder och allt det där. Jag var så här, jag är bättre, vad är det för något, du vet. Vi är äkta hit och dit, så där. Så jag kände det hela tiden. Men jag kände aldrig så här att det här ska vara mitt levebröd. Nej. För på den tiden vi sprang runt och försökte få en mic på Husby fritidsgård, du vet, det var ingen på Globen Arena. Nej. Eller någon jävla stadion som ringde oss och sa att vi skulle komma och uppträda innan, förstår du? Vi höll ju på hit och hämta hit kulturen bara. Så på den tiden, sen jag kom ihåg när jag släppte min mamma singen, du vet, då hade jag redan, till och med hela vägen till den releasen, så tänkte jag aldrig på att det skulle bli pengar eller att det skulle bli någonting.
Men hur fick ni en Unisvenningsång?
Nej, alltså om man ska backa lite så,
för, ja, precis,
när man,
för det
så, så precis när mamma kom, då becknade jag fortfarande Zatla, du vet. Alltså jag var fortfarande ute och snurra och hassla fram och tillbaka hit och dit.
På den där Xiaomoppen.
Det var till och med min kran, du vet, som becknade till mig, som sa till mig, han bara, bror, vad ska du med halv kilo till? Du har värsta låten på radio och allting. Jag bara, vad menar du? Han bara, nej, din låt spelas på radio om din mamma, du vet, hit och dit, fan, fin låt. De snackar om den skitmycket, den håller på och flyger. Sen på en, två veckor senare, min låt var typ tvåa i hela Sverige, förstår du? Och det var liksom, då stod jag fortfarande och hämtade Zatla för Becknan, du vet, förstår du? Så jag var inte så här. Sen ringde de typ efter en vecka, två veckor, bara, det finns en show, 30 lax eller vad fan, och så kommer jag inte ihåg exakt, men... De bara, jag bara, 30 000, du vet, för att uppträda, förstår du? Jag hade spelat för chipspåsar innan.
Förstår du?
Så liksom, allting för mig vände ju. Då helt plötsligt, jag tror jag fick in så här, du vet. Jag tror jag skrev olika avtal hit och dit, upp och ner på nästan 1 miljon.
Du bara, hashtag på mig. Förstår du? Är klar, typ.
Du vet, jag, och från att ha rappat i en källare i Hässelby och, du vet, spridit låtar till polare. Och Gabby från Hässelby, en polare, han var den som spred min musik mest av alla. Du vet, han hade en liten röd bil. Och den där lilla röda bilen, den snurrade i alla orter, du vet. Alltså Tensta, Rinkeby, med hela västerort hela tiden, runt. Och den låten, och han hade en kassettband, han hade lagt låten på repeat. På ett kassettband, du vet. Det var så kassettbandtid. Så han bara la det. Så alla som satt i bilen, de hörde bara den där låten med mig och Big Fred, en låt som heter Kaos, du vet. Och det var så min musik började spelas runt om i Sverige och runt om i Stockholm. Och sen så var det faktiskt en DJ som heter Jonas Wikström och Fred Akofeli, som de hade ett möte, du vet. Och sen den vägen gick det vidare till skivkontrakt och liksom. Fast redan, även när jag hade skivkontrakt, jag blev inte så här, wow, mitt liv vill räddat. Det var först när mamma flög upp på listorna som jag hade redan släppt innan Gatuslang.
Men var det först när mamma flög upp?
Jag hade släppt massa grejer innan.
För mamma, det känns som mamma flög upp på listor. Mamma var ju den första. I två omgångar.
Nej, mamma var den låten som den flög liksom, du vet, i oanade, alltså folk minns det, det problemet var då, på den tiden det fanns inte så mycket telefoner, sociala medier och film och så. Så det finns inte så mycket visuellt sparat från den tiden, men du vet, vi gick in i, du vet, fullsatt Globen och bara, du vet, körde mamma och det var så här, du vet, tärde ner hela roofen, det var så här, med en jävla sorglig låt om sin morsa, så det var liksom en Sen tror jag att många, när de såg mig sen, och många, du vet, i Stockholm, alla visste vem jag var.
Ja.
Du vet, alla, varenda en i Stockholm visste. Vet, det där, jag har tuggat mycket på gatorna. Jag har tuggat mycket i Stockholm. Sant. Du vet, alla som bor i Stockholm om. Ja. Så du vet, jag är 38 idag. Så på den tiden jag började tugga, det var 9 år. Det är alltså ändå 29 år sedan som jag började springa runt i Stockholms gator. Och det är liksom, du vet, och många människor från den tiden, de visste så här. Alla visste vem jag var. Så att jag var inte så här. Jag var inte så exklusiv i Stockholm.
Mm.
Jag kommer ihåg det på den tiden när jag var så skitkänd. Jag var, alltså när jag åkte till så här, du vet, andra städer och du vet, andra ställen, Skövde, Göteborg, så här, du vet, det var folk som sprang efter min vän och du vet, det var så här, vakter som fick hålla bort
alltså, människor. Alltså du var typ våran
gerell. Ja, bro, jag kom till Helsingby, grabbarna och bäcken bara, du vet, så här, nej, vad gör det? Det var ingen som brydde sig i Stockholm. Jag hade tuggat så många år på gatorna, du vet, så jag var inte så här, de tänkte, stick, du. Fast sen, du vet, till och med än idag så finns det vissa så här riktiga, seriösa tuggare, du vet, som bara, Ken, vad gör du, den skitmusiken? Förstår du? Och får jag släppa 14 album och de tänker fortfarande inte på det. Jag är en stor artist i Sverige. De ser mig bara, sluta nu. Ja, vad är det med dig? Kom du, vi tar en öl du. Vad är det med dig? Men samtidigt, när min karriär då flög i luften, det var det. Det var liksom, jag gick från en gatukriminell ungdom till Sveriges största artist på 2 veckor.
Absolut. Och du är en av... Alltså jag måste ju bara inflika och säga, det är jättekul att se dig än en gång. Vi tror vi har sagt det 9-12 gånger nu. Men vad jag menar är att jag måste ändå säga att du är en av de artisterna som vi har som verkligen går in på djupet. Du är väldigt utlämnande i dina texter. Du, jag menar, skriver du om ilska så är det verkligen. Jag menar, och skriver du om orättvis, alltså som den här war. Mm. Alltså ditt sätt att skriva det, du bara leker med orden och du är väldigt, väldigt konsekvent. Mm. Och samma sak gäller det, kan jag känna, det här är bara min åsikt. När det gäller det känslomässiga planet, relationen till din mamma, förlusten av din mamma, förlusten av tre olika vänner som du har skrivit nu på senare tid, men också tidigare. Och också din förkärlek till staden Stockholm som är en väldigt melankolisk... Nu kan inte jag alla de här titlarna på de här låtarna, men jag säger ju bara det jag vill säga. Det jag menar är att, är det någonstans lite det du sa från början, att du försonas med dig själv genom att få skriva.
Alltså det handlar först och främst om försoning också, men det också ibland så handlar det om så här att du vet, att folk är så stressade i sitt liv ibland, du vet. Så de hinner inte lyssna, du vet.
Nej.
Förstår du vad jag menar? De hinner inte, alltså om man säger till sin syrra till exempel, ja, men du vet, ett mess bara, jag älskar dig, du vet. Förstår du? Det är ett mess som bara försvinner i mängden av grejer som hon kanske, du vet, hör. Så mycket har det blivit som är för att säga saker också. Det.
Som till dina barn till exempel.
Ja, men till kärlek till mina barn. Eller också ibland när man har bara varit lack på någon jävla rappare. Det, som bara, eller någon jävla, du vet, bombaklatt som bara, du vet, försöker hydra med en. Så har man skrivit en aggressiv, bara, vad tror du, jag är fortfarande ortens, du vet, kung, du vet. Alltså förstår du, så det är liksom, min musik har alltid varit en avspegel av mig. En spegelbild av mig, du vet. Jag har ju aldrig riktigt försökt hävda något jag inte är. Och jag har aldrig heller riktigt pratat om saker som jag inte är en del av, eller du vet, finns i, så jag har ju försökt att bygga en karriär på ärlighet och på känslor och på liksom att vara äkta, du vet.
Ja, för du är väldigt transparent i ditt skrivande.
Ja, och det är ju därför valde jag ett ganska tidigt stadium också att vara kompromisslös när det gäller media, när det gäller vad jag ska synas någonstans, när det gäller vem jag ska jobba med och sådär. Jag har varit väldigt, väldigt så här, du vet, jag har inte sprungit efter varje kamera som har ropat på mig liksom. Och jag tror att det tillsammans med att man spiller ut sina känslor i studion och liksom skriver låtar som går in på djupet, det tror jag är det vinnande receptet för mig, för både jag får, det får mig att må bra. Häromdagen jag tjafsade med någon i en bil typ så här. Och då satt jag med det. Och sen när jag körde så hade en producent skickat en pianoslinga till mig bara. Och då jag tror jag skrev kanske de fetaste 2 verserna på E4 liksom, som jag någonsin har skrivit i hela mitt liv.
Är det sant?
Jag menar? Och det är liksom, så det är hela tiden en så här. Du vet, ju mer knas jag har det, eller på olika sätt. Sen visst, knaset blir olika ju mer pengar man tjänar. Det blir annorlunda knas. Men så fort man har knas, det är ju då du vet, jag brukar säga till mina fans här, du vet, be om att jag ska ha ett dåligt liv, du vet, för om du vill ha riktigt bra låtar, förstår du, för det är svårt, det är svårt för mig att skriva på topp, du vet, när jag inte har något problem. Jag har svårt att skriva om det då, och då blir det att jag istället inte skriver.
Det är bra, så du vill ha dina haters, de blir dina fans.
Ja, men det blir lite sådär, och sen också, du vet, hela det här, att man får inte glömma, du vet, från början så är hiphopmusik är ett verktyg som startades på grund av att människor inte fick makten att prata, du vet, och man hade inte rättigheten att säga någonting, så man sa det på musik istället. Och det är så hiphop startade.
Det är
där den kommer ifrån, och det har jag försökt bibehålla på något sätt, du vet, under hela min karriär, att även om jag kan, du vet, spotta fetaste versen som finns i Stockholm på 2 sekunder, så kan jag också fortfarande skriva om en låt som kanske någon annan kan ta till sig och någon annan kan få ut någonting av. Jag kan se till det, jag har flera. Jag skulle nog säga över 1000 mail från folk som skrivit till mig och säger att jag har varit en del av deras terapi genom liksom, du vet, allt från heroinmissbruk till folk som har suttit länge på kåken.
Men det tror jag säkert att du har.
Jättemånga, och jag tror också att det är så här, det har varit väldigt viktigt för mig för att få ny energi till att göra mer musik, att hela tiden hålla mig nere på marken från, för att jag är gatubarn från början, och det är jag fortfarande. Du kan ta mig från gatan, men du kan inte ta gatan ur mig, du vet. Och det är den jag är. Jag är en född gatubarn. Jag har stått där ensam. Allt, varenda jävla sak du ser runt mig, varenda jävla möbelben som finns, har jag byggt från noll, du vet.
Verkligen.
Och ingen har hjälpt mig. Folk har hjälpt mig på vägen, ja, men det är ingen som har liksom, du vet, kommit hem till mig och väckt mig 7 på morgonen för att jag ska åka till en intervju. Det är ingen som har förbetalat någon taxi till mig för att jag ska, du vet, jag har gjort allt själv från start, och jag har krigat, du vet, krigat, och du vet, nu jag sitter här, och det känns som att jag valde rätt, du vet, för att jag kunde också, jag fick många lockelser på vägen att göra annat, du vet, allt från melodifestivaler till, du vet, kändis Robinson till Let's Dance till, du vet, alla de här grejerna, du vet, jag tackade nej till allt hela vägen, du vet. Och ibland glömmer folk det, du vet, som folk som liksom kollar på mig och säger, ah, Ken, han, du vet, han snackar, han gör så, men du vet, jag gör egentligen ingenting. Nej. Jag är inte ens ute i TV. Nej, jag är inte ens faktiskt ute i media. Jag är inte där någonstans och försöker claima någonting eller någonting. Mm. Jag är kanske den de egentligen borde hata minst. För jag kommer också med något så här budskap. Alla! Yes, kom in!
Det var några som bygger oss hemma hos Ken.
De håller på att bygga ett palats här hemma hos Ken. Brorsan.
Mansion style, motherfucker.
Hey. Vart slutade vi?
Vart var vi?
Ja, vad var vi?
I stundens hetta.
Nej, men det var vi. Det var skarpsynt och sådär. Men har du någonting att säga?
Nej.
Känner du att du har något att säga?
Är du färdig?
Till alla som följer oss på YouTube, glöm inte att prenumerera. Så är det. Och tryck på den där ringklockan och följ oss. Och alla som lyssnar på Acast, vi finns på YouTube.
Kör. Hashtag allt. Alltså. Hashtag snabbla allt.
Nej, men vi var inne i någonting. Vi
snackade om hiphopens starten.
Och vi pratade om hiphopens start. Och det är ju, och någonstans så är ju det, vi är inne på det här med musiken, ditt skapande och dig som person. Och vi det jag tänker är så här. Det har ju stått jättemycket skriveri om dig, och precis som du inledningsvis och avslutningsvis sa jag också att du är Sveriges största rappare, när du liksom fick det erkännande där. Vad hände? Vad fick du mer som liksom på posten? Det är som jag kan så här relatera till mina syskon, det är som alltså man får dem på köpet. Och lite som karriären, fick du också saker på köpet? Jag menar,
alltså, jag man ska inte glömma heller, du vet, att när det här hände med mig i min karriär, när jag blev stor, då var jag, du vet, om någon borde veta vilka jag umgåtts med, vilka jag känner. Och när man levde med sådana personer och sen samtidigt blev kändast i Sverige och offentlig. Och det blev mycket, mycket kamper alltså. Alltså mycket kamper med att inte låta ens förflutna äta upp ens karriär, du vet. Att inte låta, det var, du vet, jag fick så mycket hit, alltså jag fick, samtidigt som jag blev erkänd av alla, alla sa Ken är Sveriges fetaste och du vet han är tungast, så fick jag också en så här en typ en, ett jagande av mig, av alla liksom, av media, av poliser, polismyndigheter, först och främst, alltså en hetskamp mot mig, du vet, så man stoppade mig så fort man såg mig, man tog mig varje gång jag gick in, jag räknade, jag var typ, jag tror det var 2008 eller någonting, så var jag i stan 4 gånger på ett helt år. och jag torskade 5 gånger. Jag blev stoppad först i stan, tagen, släppt, polare hämtade upp mig, stoppade igen på vägen hem. Du. Mm. Förstår du? Mm. 2 gånger på samma gång. Så jag blev torskad, och jag var i stan 4 gånger på hela det året. Och det är liksom så här, varje gång jag åkte till stan så blev jag hela tiden koll på mig. Mm. Det är hela tiden så här, du vet, värsta hiten på mig. Och det som var tragiskt i det hela, eller det som var så här jobbigt för mig, det var den här kampen att samtidigt vara pappa, du vet. Mm. Och samtidigt liksom kunna ta barnen till skolor, dagis, och du vet, det står på löpsedlar liksom. Mm. Jag kommer ihåg när liksom, du vet, min minsta son såg sina farbröder och folk som han kände liksom på löpet för grova kriminella handlingar, och liksom, du vet, det var väldigt så här, jag var nog kanske den enda rapparen som kom in i musikbranschen som en dög liksom, som en hårdlevrad jävla galning liksom.
Och tror du att det är någonstans, för det blir ju också, jag kan ju tänka mig att det blir väldigt förstorat i och med att du är en offentlig person. Jag menar, torskar du med en knäsch så blir det plötsligt en femma.
Ja, sen inte bara det. Det var liksom,
det blev förhand,
så, liksom. Jag kommer ihåg en gång när det var en incident en incident som hände, och så bara, när jag vaknar på morgonen, då står det paparazzis utanför dörren. Jag går ut och då helt plötsligt så här snackar om någon så här våldtäktsgrej, du vet. Förstår du? Så grej som jag aldrig, du vet, som inte finns i min krets, du vet. Visst, det är en nackskott på våldtäkt.
Ja, alltså,
så är jag som människa. Och du vet, när det står sånt, om man går ut och skriver rapstjärnan, du vet, popstjärna. I gripen för det misstänks därför hit och dit, stod popstjärna,
du. Ja, det
ruinerar hela mitt liv.
Precis,
och sen så samtidigt så går jag så här en månad senare och så skriver en låt till en organisation, eller du vet, jag vill inte nämna namn för det är inte sånt som gör så, men du vet, då får man så här en notis, du vet, där det står rappare från Hässelby ställer upp på. Förstår du? Helt plötsligt blev jag en alkis, du vet, bänkalkis, du vet, i tidningen, bara för att jag gör något bra, du vet. Då var jag bänksnubben från Hässelby, men när jag gjorde något dåligt, då var jag popstjärna. Då trodde man jag var Michael Jackson, helt plötsligt. Och den där kampen hela tiden, så att jag började i ett väldigt tidigt stadium. Först så var jag lite inne på grejen och du vet, kändiskapet, och gick på alla VIP-klubbar och gick på alla kändisfester och hit och dit, du vet. Men sen det gick ganska snabbt när jag direkt började så här, bara nej.
Och motivet det är inte att min, det blev så?
Du vet, saken är det, hade jag gått ut i liksom under alla de här åren när jag har varit känd, till och med ända tills dag, går jag ut och festar med mina vänner, du vet, då får jag krycksknas, du vet. Du vet, mina polare får en böter, du vet. För att de kör utan körkort någon, eller att någon har rökt på eller någonting, eller vad fan är det. Står jag bredvid han så får jag en löpsedel, även om jag har varit helt nykter och inte gjort någonting, så får jag löp hela tiden, du vet. Och hela tiden att leva med att allt man kan göra blir en offentlig nyhet, du vet. Sen samtidigt försöka ha ett liv, du vet. Det var min kamp. Så jag började säga nej till alla fester och alla galor och alla prisutdelningar och alla, du vet, biografer och premiärer och allt sånt. Jag sa nej till allting för jag kunde inte gå dit. Nej. För så fort jag gick dit så blev jag tagen av snuten. Och så fick jag en löpsedel. När folk sa till mig i media, sa Ken har lugnat ner sig och du vet, hur känns det att tillbaka när jag släppte en platta, då var jag såhär, hörru, den enda skillnaden är att jag inte har gått ut. Jag har inte lämnat huset. Det är det enda sättet för mig att hålla mig borta från de här hetskampen. Och det som har blivit, nu går jag in på lite så här nyare tider, men det som har blivit tragiska i det hela, tycker jag personligen, är att jag är en av de få artisterna som faktiskt försöker göra en förändring. Och faktiskt inte står för guns och liksom Bekna i Abjad och du vet, hela den här grejen. Jag står inte för det. Många av mina vänner gör det. Och jag har det som levebröd. Men jag står inte för det. Jag går inte ut och förespråkar kriminalitet och våld eller någonting. Men jag är den som man hetsjagar. Det är lite fel för mig, tycker jag. För jag är ändå den så här, som inte riktigt står för det. Nej, jag står inte för kriminalitet. Visst, jag känner alla som gör det och jag umgås med folk dagligen som lever det livet. Men det betyder inte att jag personligen som människa tycker att det är rätt för någon att gå och sälja heroin. Liksom. Nej, förstår jag menar? Det tycker inte jag.
Får jag backa lite?
Yes.
Tack för att du verkligen delar med dig.
Det är bara för det du. Det är första gången jag intervjuar min barn hos vän.
Fan vad schysst. Nej, men det är tacksamt att, du, att jag liksom inte behöver dra ur och härva mig. Men jag ska ändå liksom gå tillbaka lite så här, broder. Jag tänker på, du pratar om en personlig och kamp. Den personliga, eller hur? Personlig kamp. Berätta lite om dina personliga kamper.
Mina största personliga kamper. Först och främst så har jag fem barn med fyra olika kvinnor.
Shout out till varenda kvinna där ute.
De simmar bra. Och det har varit en kamp i sig. Alltså en privat kamp för mig hela tiden. Att liksom kunna få ett fungerande relation med mina barn. När man har dem utspritt och andra. Och ändå försöka gena dem hemma hos mig. Det har varit en kamp, en väldigt jobbig kamp för mig i privatplan. Både genom vårdnadstvister och genom liksom...
Ja, för du skrev ju Bryter tystnaden.
Ja, Bryter tystnaden som handlade om min dåvarande, alltså mammadotter till min äldsta barn. Men hela den här, den kampen är en kamp som jag har fört liksom på sidan av hela grejen liksom. Och jag har fört den till exempel med vänner och med liksom familj och sånt. De har delat den tragedin med mig. Att liksom att inte kunna vara en mönsterpappa som är där. För det är ju mycket problem. Det är fyra morsor också där.
Ja, visst. Det är en hel del viljor.
Kvinnliga
viljor också.
Det är en del tankar som måste streama åt rätt håll. Liksom.
Ja, ja, precis.
Det händer inte alltid. Alltså.
Download går inte. De har streamat upp.
Ja, ja. Så det har varit en kamp. Sen har jag haft en väldigt lång kamp med droger. Under en ganska stor del av min karriär som inte folk vet om.
Som jag tänker ju på ett YouTube-klipp som finns där. Om jag får... nämna den. Jag kommer inte ihåg liksom i vilka avseende det är, liksom i vilket sammanhang, men det är någonting om att sluta ta droger. Och liksom...
alltså det har varit en kamp för mig. Först och främst så vet det folk inte vet så här, som, eller det är bara alla ortengrabbar i Stockholm som vet, men jag var ju ganska grovt beroende av kokain i många
och tabletter
år, liksom.
Också, som jag förstår.
Ja, tabletter också, men det var mer för att slagga liksom, för att kunna sova, för att kunna ens vara fungerande.
Hashtag
men
de
du
vet,
jag var liksom, jag var så här, jag drog en femma om dagen i typ nästan 2-3 år liksom. Och folk visste inte riktigt det, för jag sålde samtidigt. Och du vet, man är så här, folk, de tyckte ändå att, du vet, jag hade alltid studio, jag hade grejer, jag släppte låtar.
Uppstyrd?
Nej, men de tyckte att jag var uppstyrd, för att jag var ändå så här, jag släppte ändå de hetaste grejerna som, alltså inte hetaste, men jag var
kreativ
mitt
också.
Ibland grädden av alla musiksläpp som kom och allting, så folk räknade inte ut mig. Nej. Jag lät inte som en punder på musiken bara för att jag själv pundade, för jag antar att min talang var tillräckligt bra för att kunna hålla även i ett pundigt tillstånd och kunna leverera. Så mycket av låtarna som många är så här, som många ser idag som mina största låtar, de här softa, tjäna pengar och du vet, alla de sådana låtar, det är gjort på ladd, vet, hela den eran liksom, förstår du? Sen det, så du vet, skulle man tänka sig att drogmässigt, du kan nästan följa mina album och höra när jag är ute och snurrar.
Det är så jävla fint att du säger det, eftersom jag är en ganska normal, liksom, skarp hjärna när det gäller just sådana. Så är det exakt det jag ville säga. Jag har följt med ganska mycket och jag känner på ett ungefär när du liksom har precis smuckat. Jag känner när du har precis kommit från ett institutions liv. Och när du har varit på avtändning. Jag har känt när det liksom har varit liksom,
när man får ångest,
när man får den här melankoliska ambivalenta.
Och det var ju liksom när man ser på så här droger och så här, så var det så här. För mig så var det alltid, det var liksom, när det inte förstör ens liv, liksom, när det inte raserar ens liv runt omkring, så ser man inte felet. För jag menar, för jag var i en situation när jag sålde droger först och främst, så jag hade alltid tillgång. Och sen så hade jag alltid, jag hade shower, du vet, jag hade turné, jag spelade. Och du vet, jag kunde liksom vakna på morgonen, skita i och ladda, dra och göra en gig.
Och komma tillbaka
hem och ladda.
För att det fanns en tanke att det alltid fanns.
Så jag kunde fortfarande gå ut, vara officiell där i Västerås eller vad fan jag än är, och ha en show på en klubb. Och du vet, alla såg mig och Ken. Jag tog några öl med folk och allting. Sen jippade jag, förstår du? Och ingen tänkte Ken på den där, eller du vet, hit och dit. Sen åkte jag hem, sen satt jag och laddade i 6 dagar.
Vad fick du lägga av?
Det som fick mig lägga av, alltså, det var nog, jag tror att det var, alltså jag blev häktad. Först och främst så blev jag häktad i ett ärende som sen blev avskrivet. Men jag var häktad i ett ganska stort ärende.
Eller hur? Jag tror jag.
I ett väldigt så här, stort mål. Och då var jag tre månader typ i fulla restriktioner. Och det är inte, det är inte långt sådär, men det var första gången. Jag var då typ så här 25-26 år. Och det var första gången som jag, sen jag var 10 år. gammal, första gången på 15 år som jag var helt utan någonting. Mm. Du vet, som, för det var ingen som någonsin hade sett något problem med att jag blazade. Eller,
började
jag
du blaza som 10-åring?
Jag rökte min första spliff när jag var 10. Liksom.
Fy fan.
Och det var liksom, okej, första gången jag rökte så var det inte ens weed i spliffen, det var bara så här.
De blåste det.
Nej, vi hade sett några äldre, du vet, så här. Var det vi hade sett några äldre bränna på tobak. Du vet, de hade ju en bit där, men det hade inte vi sett. Vi hade bara sett att de brände på tobaken. Så vi tog tobak, tog ut den, brände den, toppade tillbaka den, rökte och tyckte vi var skithöga. Och bara, men sen så rökte jag för spliffen, jag var typ så här 10 och ett halvt någonstans. Och sen så höll jag på med droger till den dagen jag blev väckad. Mm. Varje dag. Mm. Inte en enda liksom, sen jag var liten barn. Och det säger att hamna i häktet, och sen så faktiskt så var det, jag faceade ganska många år när det gällde. Det var precis. Liksom över 10 år straff på det som jag satt för. Och det för mig, du vet, att sitta och för första gången inte ha droger i sitt liv och sitta och tänka att det blir 8-10 år nu. Mm. Du vet, det är liksom det när jag sen friade så kom ut, så var jag fett inte sugen på att ladda igen liksom. jag var bara och plus att det var precis då jag hade skrivit skitmycket i häktet så här, och det var då jag släppte den här Äntligen Hemma, den här Stockholm City och Ta det lugnt, alla de hela den skivan och 2000-talet och hela det, det skrevs under den häktesperioden liksom. Och när jag kom ut så var det som jag tror var jag den här isoleringen, för det var ingen som någonsin hade sett mig, sett ett drogproblem i mig, för att jag hade ett fungerande liv. Jag hade en ny schysst bil. Jag hade liksom det, jag hade en bra lägenhet. Mina barn hade blöjor, kläder. Det fanns mat på bordet.
Men så det räckte med isoleringen bara? Du behövde ingen hjälp själv? Så.
Nej, alltså för att när jag satt häktad så förlorade jag så mycket som jag hade haft innan. Både studio. Det där är saker som inte har sagts i böcker eller i media. Men jag förlorade liksom min son. Du vet, hans morsa ville inte längre att jag skulle se honom. Jag gick in på toa och laddade innan han vaknade. Vet. Så hon till slut bara stängde dörren och bara, kom inte hit igen. Och du vet, och det var sista bilden jag hade av utsidan, för det var den dagen jag torskade liksom. Och det var den dagen jag, så hela den bilden av att se min son bara, du vet, i de där 3 månaderna så bara såg jag min son växa, du vet, år efter år efter år, du vet. Jag satt och tänkte på de här 8-10 åren och när jag kommer ut, han kommer vara vuxen liksom, du vet. Och du vet, och hela den grejen, och sen att få en ny chans, du vet, att säga, okej, nej, du blev inte dömd för det här, du vet. Och få en ny chans att komma ut i samhället. Det tillsammans med, det var det som gjorde att jag gick till Timbuk, till Jason, och du vet, gick ner. Jag gick på knä nästan. Jag har ingenting. Jag har inga pengar, ingen studio, jag har ingenting. Jag är helt nollad. Men jag har en fet skiva som jag, du vet, så spelade jag upp typ Kuttar om, Ta det lugnt, Stockholm City, och spelade upp fan. Så han bara, det är lugnt, jag löser det. Och sen efter det så släppte, och sen så tog grejer fart igen. För mig liksom. Men då på den, vid den tidpunkten, då var jag på noll, du vet. Då var jag helt, helt raserad, du vet, av allt. Jag kommer ihåg, jag hade en flyttkartong liksom. Jag har inte ens kvar mina skivor alltså. Jag har inte ens mitt första album längre. Om någon tittar på podden får ni gärna skicka ett ex som jag har kvar. Men jag har ingenting, du vet. Jag hade gett bort allt. Jag hade enda jag hade lyckats savea var typ 2 guldskivor liksom. Det var det jag hade från hela min karriär. Hade karriären redan hållit på i jag släppte Äntligen Hemma 2007. Och jag släppte första album 99, så jag hade redan varit verksam i 8 år. Jag hade inte en enda sak sparat från hela grejen, inte ens ett backstage pass.
Mycket förluster i ditt liv.
Ja, mycket, du vet.
Och personliga förluster också när det gäller mamma.
Ja, du vet, vänner, alltså du vet, det är det som var grejen. Det var när jag kom in i musikbranschen så hade jag hade ett liv och jag hade ett sätt att leva som gjorde att jag var också på begravningar, jag var på, du vet, och hela den grejen var ju faktiskt det som gjorde att folk respekterade mig som musiker. För de visste så här, Ken, han har inte taggat till stan och du vet, förstår du? Han är inte där bland grädden och dansar vals liksom, förstår du? Han är inte där och sitter på någon jävla VIP-gala eller någonting, utan Ken Ring, han är i studion och skapar för oss liksom, du vet. Och du vet, och det var mitt sätt, istället för att kanske, du vet, göra pengar av kriminalitet, göra pengar, så var det hela tiden där, okej, nu har jag det alternativ, för att de i Stockholm vet också, jag är becknat, jag har ju varit en knarkförsäljare, det är det jag har levt på, alla i Stockholm vet att jag har alltid becknat, tur är så jag har aldrig torskat för det, men jag har ju alltid gjort det liksom, Och det var problemet för mig. För jag såg inte någon annan utväg i livet, du vet, än att göra feta låtar. Du vet. Det fanns liksom ingen så här, okej, okay, om du inte gör feta låtar, då kanske Viktor här hookar upp dig med en kiosk på Södermalm som du kan driva. Liksom. Det fanns inte. Det vet ju du själv också.
Absolut.
Det fanns mina polare var som dig. De stod med fradga på plattan. De var liksom, det var inte... Det var liksom, förstår du vad jag menar? Det var inte, vi var slut. Våra min och min umgängeska, vi var färdiga. Vi var uträknade, vi var klara, du vet. Och att sen veta så här, bara, om du skriver den här låten, du kan förändra den situationen, du vet. Och jag kan också försöka importera 5 kilo ladd från Sydamerika, men det var inte riktigt, kändes inte som rätt alternativ när jag hade fått en chans att komma ut till mina barn och liksom. Och allt så det var väl det så blandat tillsammans som gjorde att jag tog mig ur det beroendet liksom.
Jättestarkt gjort. Jag vet själv hur det är att ta sig ur ett beroende. Det är ju en resa. Många tror, men vad var det som hände? Liksom, det är inte från en dag till en annan.
Det är tusen saker.
Ångrar du mycket? Eller är du så här, jag lever och jag lär?
Nej, alltså. Jag har så jävligt blandade känslor när det kommer till det. För på något sätt så ångrar jag mycket som jag har skapat av destruktiviteten som jag har levt nära. Jag ångrar mycket som har kommit från det. Jag ångrar ibland mycket så här. Men sen ibland så är jag väldigt glad, du vet, för att jag har ändå kunnat. Jag är 38 år idag. Jag har levt ett riktigt bra liv. Jag har haft det skitbra. Jag har tjänat pengar. Jag har kunnat se länder som inte är möjligt för en människa som bara bor i orten och försöker ta sig fram, du vet. Jag har sett hela världen. Jag har jobbat med mina största idoler. Jag har spelat in, det är bara nu sen jag spelade in Bob Marley studio. Alltså det är så här, för mig är min passion är musik, och det är det jag lever för, och det är det jag älskar, och det är det jag älskat hela mitt liv, och jag gör det än idag. Alltså många säger typ att tror att jag är så här, att jag bara är en rapper, du vet, men alla som känner mig, du vet, de vet att Ken, han har alltid haft studio. Han har alltid, du vet, jag har alltid krigat på när allt går åt helvete. Jag bara fortsätter sitta i studion och fortsätter. Letar efter nya talanger hela tiden. Försöker hjälpa folk som är, du vet, vill ta sig upp. Jag har liksom haft, om du kollar på mig genom min karriär, så har jag liksom haft nästan hälften av hela rap-Sverige har jag på något eller annat sätt alltid gett en hjälpande hand. Sen kanske inte jag har byggt karriärer. Nej, det har de gjort själva liksom. Men jag har ändå fortfarande alltid sett till att har du talang så kan du komma på en av mina shower och rappa. Eller du kan liksom få vara förband. Eller du kan vara med på en låt. Eller du kan ju aldrig. När du lyssnar på mina album. Det är inte, jag brukar inte bara sätta de största och mest etablerade. Utan jag har alltid försökt hjälpa andra. Och det är det som folk lite har missförstått med min karriär. Det är lite att jag är egentligen en studiotekniker. Jag är egentligen en studiorotta, du vet. Jag är en snubbe som gillar att spela in och fixa och trixa och mixa och det där. Och det är lite så här. Så jag ångrar ju inte, för att hela den här misären och alltihopa har ju byggt hela det jag är idag och det jag har lyckats uppnå. Så jag kan inte ha ångest över det. Men däremot så kan jag kanske ha ångest över vissa låtar. Mm. Alltså du vet. Alltså vi säger så här, och sen ska man inte heller dissa låtar.
Han lägger in den direkt. Ja. Jävlar, va?
Bland annat den här låten som då.
Fett sjukt. Viktor satte precis på sprängregeringen.
Men vänta, kan du berätta första gången du såg Arjan?
Har du något minne ens?
Stopp. Innan ni fortsätter, en snabb förklaring här, så att alla de som lyssnar.
Vi har på några avsnitt, vi har ju sagt Arjan på micken. Han har varit med på Kens låt Sprängregeringen, den som ni hörde precis när han var 12 bast. Och det är lite den låten också som Ken körde live på Vattenfestivalen. Och som någonstans
den satte sina spår i svensk musik. Musikindustri kan man säga.
Verkligen. Okej,
vad
berätta du kan.
Jag säger, du vet, man får inte glömma heller. Som sagt, jag var väldigt nere i punderiets många dalar, du vet. Så att mitt minne, du vet, jag är så här, folk är så här, kommer ihåg, du vet, jag minns 2 minuter. En minut på 2 olika spelningar från 98 ända fram till 2007. Så har jag gjort det kanske 40-50 gig om året, men jag minns någon minut här och där. Något moment. En gång när jag stod på en scen, det var 15 000 precis när jag satte på en låt. Den sekunden har jag kvar i mitt huvud. Men jag kommer ihåg däremot att när vi skulle göra den, så var det någon, så var det så här, vi borde ha en ung rappare, du vet, så här, som är lite någon så här, ung, hungrig. Sen var det någon som droppade som droppade Arians namn. Och bara, han är tung, du vet, testa han i trit. Sen så tror jag att det var någon annan som hämtade dig till studion, om jag minns rätt. Som kom med dig till studion. Och sen
det var Fredrik och Felix, Jaulis bror.
Precis, och sen efter det så la min barndomsvän Gabby den här skriket i intro.
Ja, fan var jättekonsekvent.
Kommer du ihåg vilken studio vi spelade
nu? Nej, det var väl i, man måste tänka mig, minns rätt, var det inte i Cosmo-studion?
Exakt, fan vilken fet studio det
var. Ja, det var nice. Den finns fortfarande faktiskt, mastering-studion. Jag masterar fortfarande mina grejer där idag i den studion.
För jag kommer ihåg, jag kom ju bara, det var en helt vanlig dag, jag kom fram till Ken. Jag hade sett, vad heter det, Petters, Vinden har vänt. Så sa min brorsa bara, ja men gå till centrum, finns en rappare Ken, sådär. Dreads, du kommer se honom. Sen går jag dit, jag bara räckte fram min text till dig. Och kommer ihåg att du bara, det finns en rappare, han heter Homan. Du bara, ta hans nummer så kan du ringa honom, du vet. Sen så ringde jag honom. Jag rappade för honom i telefonen. Och då, det var då han bara, ey Fredde, kom hit, lyssna på den här grabben. Så rappade jag för honom. Och sen en, två veckor senare så träffade jag dig. Och jag vet inte om de sa till dig, såhär, han var duktig ju. För du bara, ey, ta mitt nummer istället så vi läser någonting själva. Där. Sen vi spolar fram några månader. En sommardag, Ken han ringer. Och då, det fanns ju inga mobiler. Han ringde hem till mig. Han bara, hörru, ta med den där texten du visar mig och kom till stan. Vi ska spela in en låt. Så det var exakt sådär. Så jag träffade Fredde. Han tog upp mig till Cosmos. Och vi hängde där några timmar. Och sen blev det vad det blev.
Det blev en fet grej. Det var lite synd för den låten. För egentligen så var det planerat att vara min första singel. Så här på min kommande album som sen blev Grabbarna från förorten.
Det var så.
För den skivan släpptes precis efter den här incidenten. Men tanken var ju att den låten skulle vara egentligen första singeln, så här, typ när Kent tillbaka skulle jag öppna med den, sprängde
i
men sen efter den här hetsen på uppträdet, alla bara, Kent, ta bort den där låten överallt. Vi ska inte höra den där titeln längre, den där låten, glöm den, lägg den, begrav den. Så sa alla till mig, förstår du, de som jag jobbar med. Men för att det var liksom det var för mycket hets. Vi alltså hade presskonferens i SVT.
Men okej, den låten, Kent, ångrar du dig den låten?
Nej, du vet, jag är inte sån här människa som typ så här, vet, jag bryr mig inte så jävla mycket. Om vad folk tycker. Om jag hade gjort det, vet, jag hade aldrig kunnat stå kvar här. Så för mig, jag är så här, du vet, tittar jag tillbaka på, om jag tittar tillbaka idag, du vet, så är jag liksom, jag har nått tvåsiffriga miljoner liksom, och jag har i investeringar som jag äger, och du vet, jag har haft en karriär på 14 album, turnerat varje år, 600 låtar har jag släppt. Jag har liksom, du vet, 15 gold plaques, du vet, det var 10-15 någonting, jag har till och med gold plaques jag inte ens har fått. Och de tickar in en efter en. Jag streamar idag 60 000 streams om dagen på min katalog. Det är 1,8 miljoner plays som folk trycker på play på min musik i månaden. Du vet, jag har kunnat hjälpa min familj i Afrika. Jag har liksom, du vet. Och det är mycket, om jag inte hade gjort den där låten, sprängregeringen, och det där inte hade hänt när hela den där kalabaliken var, om inte det hade hänt, hade jag då kunnat haft en 14 album lång karriär, om inte folk hade satt mig i det facket som där Kenny är fucking rebell och legend, man. Du vet, så jag tror, just då, och 6 månader framåt från att det hände, så förstörde det mycket av min karriär, men kollar jag tillbaka idag på min 18-19-åriga karriär, så var det nog en jävligt hjälpsam grej för mig. För att kunna sen leva på en karriär där jag inte behöver bry mig om etablissemanget. Där jag har byggt en egen base där absolut. Allihopa ger mig respekt. När jag släpper album, då behöver inte jag. Är det någon här som har hört att jag släpper album på radion till exempel? Nej. Ingen. Ni har hört det från era sociala medier, precis, från era polare, från era... Förstår du?
Men det var ju så från efter den skivan. Du sålde skiva i butiker och Lyseby och så. Har du haft din hemsida som alltid har rullat på?
Nej, men alltså jag byggde ju väldigt tidigt i min karriär. När det hände på Vattenfestivalen så var det lite så här för mycket. Antingen så kuttar du antingen så slutar du med musik och liksom lägger det åt sidan, eller så kör du på nu, du vet. För nu vet alla vem du är. Och nu är det upp till dig bara. Släpp feta låtar liksom. Och det var det jag försökte göra, du vet, istället för att gå ner mig helt och liksom det, så här. Och det var därför jag bokade in och öppnade vi öppnade egen hemsida. Vi säljer i våra egna butiker. Gabby, kom, du har jourlivs, jalla, sälj skivan där, vi säljer den där. Sankt Eriksplan, vi satt hemma, barnen satt och klippte omslag. Jalla, nu kör vi, du vet. Det finns inget annat för mig att göra. Jag kan bara göra musik. Det är det jag blev skapad till att göra liksom. Och jag tror också så att man ska inte heller glömma, du vet, att du vet, alla i Sverige och alla människor som håller på med hela grejen, du vet. Du vet, när det är medvind, alla är med dig, du vet. Och när du får motvind, alla vänder ryggen till dig. Alla, och då pratar vi om alla människor i hela Sverige, du vet, vände ryggen till mig flera gånger, du vet, inte bara just då, utan då och sen efter när det blev knarkskandaler och efter när det blev det, folk vände ryggen till mig, förstår du? Och de enda som har varit lojala till mig, det är mina barn och vänner, det är de som jag har varit lojala, så därför har ju äktheten kunnat behållas, för det är mina vänner som, du vet, när allt har varit tufft, det är grabbarna som har suttit och bara, hej fan, dryck upp det liksom, förstår du? Och då har jag bara, okej, jag ska spela in fetare grejer, och så här, istället för att gå och köpa en femmalad och en konjak, så har jag gått och köpt ett nytt ljudkort. Precis. Och en ny mic och en kabel har jag gått och köpt, du vet. Och bara, okej, nu ska det bli ännu fetare låta. Han bara, ring den där pianisten, han som sa att han skulle vilja jobba med oss. Ja, ring han, bam, okej, kom hit bro, hej, tjo. Du vet, jag har alltid sporrat mig till att liksom fortsätta kriga i musiken. Så att det inte är så här.
Och då kommer vi in lite så här, kriga i musiken, och det handlar ju om att det här med musiken, man måste, det känns... tycker jag är ingen musiker. Det känns som att man hela tiden måste hålla det levande, vivid. Och liksom vara med i tid och rum, var vi är någonstans i olika aspekter. Och du har ju varit med oss, som du säger, 18-19 år nu. Din karriär är ju jättelång. Shoutout till dig och blessings, och hoppas att den fortfarande liksom frodas.
Tack.
Verkligen, från djupet av ditt hjärta. Men det innebär ju också att du som artist inte kanske måste byta din stil och din integritet, men att du någonstans är med i tiden.
Jo, men du vet, samtidigt också, du vet, för många människor, de är så här, man frågar sig så här.
Är du med mig var jag vill komma?
Jag vet var du vill komma någonstans, men sen samtidigt också så får man också säga så här. Min huvud och kropp är inte med i tiden.
Nej.
Förstår du? Jag är inte den 19-åriga snubben som var sugen på att knocka en DJ och ta micken och kicka den fetaste barsen i hela Sverige. Jag är inte riktigt sugen på det längre. Jag har inte den där extrema hungern. Däremot så har jag en extrem hunger för musiken fortfarande. Så man ska inte heller glömma, och det här kanske, jag tänkte säga att det här stannar mellan oss, men
det gör inte det.
Det gör inte. Men jag äter på extremt många rappare i Sverige alltså. Förstår du? När du ser dina de du ser som är med i tiden, när de tjänar para, jag tjänar också.
Bra.
Förstår du?
Du vet
så det. Det är inte liksom, det är inte, det, jag ska inte liksom, och inte för att ha någonting mer sagt med det, men vet bro, jag är inte människan som kommer sluta jobba med musik. Jag är människan som kommer en dag sluta rappa och vara artisten Ken Ring. Fan. Men när jag gör det, då folk annat? Ska bli nöjda för konkurrens. Förstår du? För det är då jag kommer lägga all den energin som jag lagt i min egen karriär. Nu kommer jag fjula in den istället i ett skivbolag. Jag kommer fjula in den istället som producent och musiker och studio. Du vet, redan nu när vi pratar, studion jag bygger ner i källaren bara. Bara den har bättre utrustning än någon hiphopstudio i hela Sverige. Och det är ingen snack. Till och med kanske bättre utrustning i många popstudios också. Men jag satsar, du vet, på musik och hit och dit. Så att när jag lägger ner det, då ska folk vara rädda liksom. För det är då jag kommer liksom i full kraft. Men det jag ville komma till, det var att musik, man ska inte blanda musik och människa för mycket, du vet. Förstår du? För att det finns en viss del i mig som är musik. Och det finns en viss del i mig som är Ken Ring. Och det är två helt olika sidor också.
Får jag säga en sak? Fortsätt vara musik. Fortsätt vara Ken. Och sluta inte med det.
Nej, jag kommer aldrig sluta. Och du vet, när jag nu har, senaste tiden så har jag sagt till många att jag är på väg och ska lägga ner och du vet, sådär. Och jag är det. Jag är helt ärlig när jag säger det också. Du vet, jag, i mitt huvud, jag har liksom, jag vill göra ett akustiskt album. För det är såhär, det gillade jag verkligen att göra. Så jag vill göra ett till sånt album. Sen vet jag fan om jag ens orkar göra något mer album. Kanske avsluta med en hiphopplatta bara för att.
Bara ska för du göra som Petter? Samla ihop alla.
Nej, inget sånt där skit. Jag tror så här. Alltså, problemet är lite, jag sa till mig själv så här. När Ken Ring, när mina siffror, när det som jag äger sen och det som jag jobbar med på sidan av Kenring.
Vänta boys.
Okej,
när liksom när den musiken som jag jobbar med och den musiken som jag äger och som jag jobbar med på ett annat sätt, när den musiken streamar lika mycket och har lika mycket siffror som Kenrings siffror, katalog.
Ja, precis.
Då har jag sagt till mig själv.
Det sa du till mig i våras.
Och problemet är att nu har jag passerat. Med, alltså nu streamar det som jag ligger bakom. Det streamar nu mer än det.
Har du med kaféet att göra bland annat?
Nej, det har ingenting med kaféet att göra.
Jag vill bara säga också till er som lyssnar där. Ken har öppnat på Marley Café. Eller kan man säga det?
Marley Coffee har jag samarbetat med. Men,
Norrköping?
Norrköping ska öppnas. Oskarshamn.
Oskarshamn.
Är klart. Göteborg är öppet och Stockholm är öppet.
Den är Avenyn.
Ja, Avenyn är precis.
Så det bara går till Söder.
Men jag då som sagt, det är andra människor som driver Stockholm och Göteborg. Mm. Den ägs av andra personer. Mm. Där är jag bara lite mer med produkten och allting. Mm. Och sen Oskarshamn, där är jag lite mer, har jag lite mer del. Och i Norrköping äger jag helt själv. Yes. Så det är, så här, det är lite olika konstellationer på de kaféerna. Liksom.
Men Massa Music då?
Massa Music, alltså Massa Music för mig, det är, så här, det är min egen label, du vet. Och där
vad betyder Massa?
Massa, det betyder egentligen, alltså, det är yes Massa sir. Som man, yes sir, det svarta slavar till vita människor i Afrika, då sa man yes Massa, typ,
yes,
typ så här, det var ordet som man sa för att säga ja sir, men sen så betyder det också, för mig betyder det, du vet, vi har Masai folk i Kenya, och sen, det finns mycket kopplingar till Kenya, men sen Music and Sports Agencies, det var det var företaget heter. Men i hela Massa, där är det mer vart en så här label där jag mer försöker fokusera på projekt som jag vill ta från grunden, du vet. Mm. Mer ett ställe där jag skulle kunna ta någon helt okänd rappare och ta den från scratch och liksom, du vet. Ja, där vill jag mer bygga folk, förstår du? Mm. Sen har jag lite involveringar i andra labels, så här, som inte folk vet om. Så här, på ett annat sätt lite, där jag hjälper folk med administration och liksom avtal etc. Såna grejer. Så där har jag en liten katt också. Men där brukar jag aldrig går ut officiellt.
Nej.
Och säger mer, både för deras skull och för min egen skull. Men jag går aldrig ut officiellt och säger vilka rappare jag jobbar med. Eller vilka rappare som jag det står inte på deras grejer. Och
för att ditt namn kan mässa upp.
Nej, inte för att mitt namn kan mässa upp. Men mer för att jag tror mer på en framtid för mig, Ken Ring, som en hemlig snubbe.
Okay.
Alltså jag har varit offentlig så länge och jag har varit så stor människa. När jag lägger ner nu, vilket är inom 1-2 år liksom. Jag gett riktlinjen till slutet av 98, början på 99, för då har jag släppt min första album. Och då har jag gjort 20 år, 20 års karriär. Då brukar jag säga, då har jag nått 3 årtionden i alla fall. När man har nått 3 årtionden, då kan jag lägga av. Men när jag väl lägger av, liksom, det jag menar, då är det liksom så här, då vill inte jag att till exempel, att om vi ser att du är signad och vi jobbar, då vill inte jag att folk ska döma dig på grund av vad jag gör eller vad som händer med mig eller du vet sådär. Och också för att hjälpa unga människor att bygga sin egen karriär, att inte vara Ken Rings, du vet, rapartist eller du vet, utan det ska inte vara så. Han ska bygga sin egen foundation, han ska på sikt öppna sin egen label, han ska äga sin egen musik. Så redan från början nu så är min stora vision, det är att ge hiphopmusiken tillbaka till hiphoparna.
Okay.
Det är min vision genom, och sen låt mig käka en liten bit på vägen, en liten på allt. Men jag vill på något sätt skola om hiphopbranschen och få bort labelsen lite liksom, så här, och låta folk, visst man ska jobba med labelsen, men på en distributionsnivå, inte på en så här att de ska göra allt liksom.
Men det är mycket, för vet man,
och nu är det ju första gången i svenskt samhälle där vi svenska rappare äger musiken. Det har vi aldrig gjort förut. När jag började min första album, då hade jag 6%.
Yeah.
Idag liksom ligger folk på upp till 70 liksom, upp till mer än det, 75 och ibland till och med 80 liksom. och det vill jag på något sätt, det är min vision att kunna ge den infon och ge den kunskapen till de andra människorna, så att alla kan bli miljonärer på musik, inte bara inte bara en snubbe som slog sig loss från bolagen men fortfarande var känd, utan du vet, alla killar ska ha sina egna. Du vet, jag brukar ofta se att folk skaffa teams, du vet, när du är rappare, då skaffa en snubbe som kan fota, skaffa en snubbe som kan göra design, skaffa en snubbe som kan göra videos, skaffa ditt eget team, du vet, så att du alltid kan pusha musik, du vet. Och det är någonting som jag brinner för och som jag vill sen att jag ska sätta min prägel på som människa, är att ge tillbaka hiphopen till oss, vet, och låta oss styra den själva istället, för vi behöver inte många. I dagens struktur av bransch så behöver vi inte andra människor som säger till oss, gör så, gör si, gör så. Vi behöver inte det. Vi kan allt. Vi sitter här och har en podd med barndomsvänner. Liksom. Du vet, vi kan göra en egen podd, vi kan öppna en egen stor playlist på Spotify som är utanför Digster och som är utanför. Vi kan göra en egen spellista idag, och vi har sån makt i våra sociala medier, vi som håller verksamma inom musikbranschen, så vi kan få, alltså Digsters största lista, den ligger på 250 000 följare. Min Facebook ligger på 100 000 följare. Alltså, det är inte så jävla långt ifrån oss.
Det är det inte.
Så att vi kan göra det här själva. Och det är väl det tänket som jag vill på något sätt vara ägare av i framtiden.
Bra.
Det här att liksom... att få folk, nej, men så att vara så här, bror, här, det här är avtalet som du borde göra. När folk sitter och gör sina grejer eller förhandlar med tv-produktionsbolag eller vad det än är, att vara en hjälpande hand, att kunna vara så här ska avtalet se ut, ta bort den här punkten, eller gör så, eller gör si. För då kommer du ägare, och då kommer pengarna gå till dig istället. Och låta kanske folk sluta tänka på mycket på snabba små pengar, och låta folk se den stora bilden av det hela, för det är en stor bransch och man måste ha kunskap för att överleva.
Överleva, på tal om det, du vill ju flytta till Kenya så småningom. Hur kommer du att överleva där?
Där lever jag redan som en kung.
Du är klar där. Men berätta, vad har du på gång där borta, Insa Munda?
Nej, alltså, du vet, i Kenya jag har lite olika projekt. Jag håller på med ett hemligt projekt.
Coolt.
Som är kanske ett projekt som jag tror kanske blir det största jag någonsin gör i mitt liv. Om det går igenom fullt ut. Men det är så hemligt och så stort, så jag vill inte så här, man vill inte breaka det först man har det lockat liksom.
Jättebra.
Och sen har jag en chili farm där jag odlar cayennepeppar och chili.
Det är också
ett sidoprojekt där jag inte officiellt går ut i sociala medier och säger att jag är bakom det, men vi ska göra en egen chiloprodukt.
Nu ska vi föra hit typ chili och
sånt. Nej, alltså vi har en egen odling och hälften säljer vi till lokala marknader, alltså för att bara täcka upp alla kostnader och allting. Och sen hälften paketerar vi i egna burkar och ska hämta hit ett eget märke och börja sälja på ICA-hyllorna och sådär hit och dit.
Fan vad cool.
Men det är ett projekt som jag ser som, du vet, vi odlar chili nu och det rullar på. Och nu ska vi börja liksom ta fram designen på burken och,
cool.
och gå de stegen. Men,
och du håller på med
och sen har jag ett hotell som jag bygger. Ett stort 700 kvadratmeter hus och pool och bar och restaurang. Och såna,
alltså, jag har folk åka ner dit. Då har vi träffa Ken där. Och,
ja, jag chillar där mycket. Där, alltså, många säger att det är lättare att nå mig i Kenya än att nå mig här. För Kenya där, det är bara de bara, Ken, han är där.
Så en snabb fråga, det är dit jag ska åka.
Ja, du är välkommen. Alltså. Det är riktigt nice. Sen har jag inte bara det, sen har jag precis köpt en mark som är lika stor som 5 fotbollsplaner.
Tror du ska säga Jugoslavien eller
något? Nej, okay. Lika stor som 5 stycken fullskaliga fotbollsplaner. Och min stora dröm där nere, det är en av mina stora så här, mål i livet. Det är att bygga en fotbollsakademi. Där man från klass 1, från liksom från ettan, man scoutar dem när de är 6, oavsett situation eller liv eller någonting, så ger man folk en fullständig fotbollsutbildning från ettan till gymnasienivå. Fan. Och liksom och med tränare från Europa och, så nu har jag precis köpt marken och håller på att mura in den. Sen ska jag försöka leta efter investerare som vill in och det är mycket som ska byggas. Ska vi inte bygga tre fullskaliga fotbollsplaner och sen ha gym och matsal, sovsalar, lärorum och etcetera. För måste jag ha vanlig utbildning också. Så det är också en av mina hjärteprojekt. Där jag precis köpt marken. Och sen har jag sen håller jag på att bygga på en mjölkfabrik. Ken Milk Inc, du vet.
Ken Milk Inc.
Ja, men nej, men det är faktiskt ett sätt för mig.
Mjölkfar,
nej,
det är alltså, inte nog med chili grejer.
Nej, men det är faktiskt inte något så här direkt vinstprojekt. Det är mer ett så här, jag har styrt upp så här, det kallas daily farming, att man gör så här mjölkproducerande kossor, men det är min hemby, där jag kommer ifrån, där originalet från mig, alltså min originella familj kommer ifrån. Så det är mer så här för att få byn att gå runt liksom.
Ja, men
så allt som kommer in i det går tillbaka till familjen, och liksom vi ger mjölk till hela familjen. Så alltså det är ett projekt mer som ger till min familj mest, och där inte jag tar ut någon vinst. Men det är typ det jag gör i Kenya. Men sen håller jag också på lite i Gambia. Jag har köpt lite mark där nu också i Gambia, där jag vill bygga något litet så här hideout som ingen vet vad det är.
Men det är bra.
Nej, sen har jag väl, du vet, i Sverige nu håller jag på med att bygga en ny studio.
Jag tänkte det, vi flyger över Atlanten och kommer hit och landar.
Och sen så, du vet, i Sverige så är det också så här, jag har studio, sen har jag också jag håller på att öppna lite nya labels faktiskt, som inte folk vet om, som också är en nyhet att breaka här på den här podden.
Okay,
men jag håller på att öppna en, jag försöker öppna en reggae label för svensk reggae, där är jag i ett samarbete med dem jag redan känner på Jamaica, och liksom öppna en reggae label där man verkar som en distributionskälla, och inte så att man ska liksom in och satsa och bygga, utan folk får ha sina egna lilla camps överallt, och man hjälper dem bara att liksom få in det på rätt sätt och liksom det, sådär.
Ja, för jag tänkte säga det, vi flyger över Atlanten och tar oss till Jamaica. Du är en riktig globetrotter.
Vad ska man göra med det?
Jack Yor.
Jag har suttit på bänken för länge.
Fantan Moja.
Många, Mavado.
Gramps.
Alltså, Gramps. Alltså, va? Morgan Heritage. Alltså, man bara,
det handlar mycket om så här. Det handlar mycket om att jag...
Hur har du fått kontakt med dem?
Jag lyssnar mycket på dem först och främst själv, ska jag vilja säga. Under alla år så har jag alltid jobbat med hiphop och alltid lyssnat på reggae. För jag har så här... Det är lite som att så här, du vet, jobba på McDonald's, sen vill man inte hem och steka hamburgare.
Precis.
Man vill,
ja.
Du vet, man vill göra, lyssna på något annat. Så jag har haft reggae med mig hela tiden sen liten, först och främst. Men sen så kände väl jag att de sjunger så jävla nice, du vet. Alltså de träffar rätt med ämnen, och de är lite på min sida av musiken, du vet, med sina budskap. Och
conscious
music och texter etc. etc. Så det jag gjorde då, det var ju liksom att jag började kontakta folk bara liksom så här.
Randomly.
Sen så träffade jag det fanns en snubbe i Jamaica, en liten halvgangster skulle jag vilja säga.
Okay, ja.
Som, alltså du vet, när man är i Jamaica så är det väl så här, det finns två vägar att gå. Antingen så rullar du med studiomänniskor och liksom folk managers och hit och dit och sådär. Eller så rullar du med gangsters, du vet. Och
bästa vägen
båda,
är nästa gangsters.
Båda sätten så kommer du direkt in till dem. Alltså du kommer in till dem. Med de här människorna, du vet, med hårda människor i Jamaica, så kommer du nära vem som helst. För det är de som styr hela grejen, du vet. Så jag hade tur att träffa en snubbe som är jävligt speciell. Men jag hade tur att träffa han.
Jag tror jag sett honom
på mina sociala medier. Shortbuzz.
Shortbuzz.
Han
filmar så han bara står och kollar i kameran.
Han linkar mig med väldigt många liksom. Han linkar mig med både Jacure, Mavado, du vet, alla de här. Så han var liksom han var en bra link. Och sen finns en annan kille som heter Fresh Twin, en mulatt som jag var i Kenya med nu. Vi hade en stor konsert där med Richie Spice, Itana och Luciano, du vet, i Kenya, du vet. Nice. Det var skitnice, 7000 personer. Men i alla fall, så jag liksom, man måste linka med rätt folk i Jamaica bara. Sen efter det så får man inte heller glömma, hela reggae-scenen i Jamaica, den kommer från Kingston. Kingston är lika stort som Stockholm, man. Så du kan tänka dig, om du åker till Stockholm, om alla reggae-artister är från Stockholm i hela världen, alla. Då är alla är på gav. Du vet, ena snubben står där. Där står Junior.
Oh, där är Junior Reed.
Jamaican. Du vet, till och med mina bilar passerar. De bara, that's the bounty killer typ. Och sen plus att jamaikanerna, de har ju alltid så här, de har ett annat sätt att göra musik och ett annat sätt att släppa musik också.
Berätta.
Vilket gör att de... Nej, men i Jamaica så funkar det ju mer att folk bara voicear liksom, du vet. Att de går in i en studio, de voicear en producents rhythm, sen taggar de, så får de ofta betalt för det bara. Och sen taggar de, och så vet de inte om rättigheter eller om, du vet, Spotify eller liksom... De är vana att jobba cash, du vet. De är så här, ge mig $500, jag voicear din låt och sen taggar jag.
Så tänker de inte på att det finns det för life.
Nej, sen tänker de inte på det liksom. Men nu till exempel Poverty med Luton Fire, den låten, den har gått guld nu liksom. Mm. Så Luton Fire har fått sin första gold plaque av mig liksom.
Shit.
Så det är såhär, du vet, man, de har en helt annan syn på branschen liksom. De har en helt annan syn på branschen. Så, att, så när man kommer dit, man ska inte vara sån, det, du vet, det är lite cash som behövs bara det. För jag menar, sen har du några tusen lappar i fickan så kan du i princip jobba med vem du vill också liksom.
Lite så.
Ja, det är så. För att alla är där bara hungriga och hänger runt studios och bara, du vet. Ja. Du vet, när jag var inne och spelade in min platta i Tough Gong, du vet, det är precis när man går därifrån, då står Chronix och packar sin lilla ryggsäck och är på väg därifrån.
Förstår
du,
vad skönt.
Sessionen efter man kommer, då är Jack Hure på väg med sina musiker och ska lägga en låt, du vet. Det är 3-4 stora studios i hela Kingston. Mm. Och alla reggae-artister hänger i de 4 studiorna. Så du vet, Chris Martin åker förbi Chris och säger Martin, hej, bara ska hämta en låt på någon jävla sticka eller någonting.
Chris Martin, Chukula, Zizem och Zisha. Helt oväsentligt, men jag säger bara.
men det är liksom, det är Jamaica är en sån plats liksom, som, där alla är, det är väldigt enkelt att nå folk där liksom. Och sen plus att de är så här, när man berättar lite vem man är, du vet, folk självklart, de är inte dumma heller, de går till Google, de googlar, de går in och kollar mina videos, de ser 1 miljon views och hit och dit, de vet, ja, den här snubben, han har ett land som territorium, han har mer views än mig. jag är hela världen, så de är inte dumma, 1 plus 1 är 2 liksom. Så man får ju glida lite på det också, du vet, att det gör en låt med mig, då får du bygga upp ditt namn i Sverige i alla fall.
Faktiskt.
Och då kommer du säkert ha lättare för att få show där i framtiden. Och inte, så man får spela lite på det. Men sen Jamaica, det, för mig, jag gillar inte riktigt Jamaica så mycket, ska jag säga. Jag gillar Afrika, du vet. Mm. Jag gillar viben som finns i Afrika.
Afrika, eller hur?
Nej, men så folk glada och skrattar. Och
de bara, is you? Skämt, hey, I know.
Nej, men du, men folk är liksom, de är mer så här, vad ska jag säga, de har inte... De har inte det här begäret av att hävda sig att vara någonting.
Oh.
Jamaica, de har sån tungt kulturellt arv, du vet,
jag vet.
Som de måste föra vidare. Så alla måste vara så jävla hårda, måste vara så tuffa, för det är så här, nu är det dancehall, det här är Kingston City. Du vet, när du går ut på Kingston på en dans, man, då, du vet, folk är ganska kaxiga, du vet. Folk är rätt, och du vet, det är hjärtat av dancehall i hela världen. Mm. Du vet, det är mycket de måste leva upp till där.
Cocky.
Så det ska vara, när dansen är där, ska det vara överdrivna danser, det ska vara extra grejer, det ska vara högre så att högtalarna spricker ut. Det är inte lätt att slå sig fram som artist i Jamaica liksom. Då måste du ha armbågar liksom. Det är inte som Stockholm, du åker till någon studio i stan, gör en låt och du blir störst i Sverige. Vet.
Och vilka är här i Stockholm som du känner att du har gjort bäst skapande med?
Alltså, jag skulle väl säga så här, jag är en människa som alltid har jobbat med alla, du vet. Jag har aldrig haft något så här som att jag bara jobbar med den.
Nej.
Sen har jag jobbat väldigt mycket mer med vissa än vad jag gjort med andra, liksom Khalifa till exempel. Jag har jobbat väldigt mycket med, jag har jobbat mycket med liksom med Sami faktiskt från Medina och jag så här, vissa har jobbat lite mer med för att jag har känt dem liksom. Det har varit närmare
vänner. Det faller sig naturligt.
Men sen så känner jag så här att, du vet, när det kommer till svensk, jag har alltid velat jobba med någon som jag tycker är bra. Jag har inte velat jobba med någon bara för att det är min kompis. Utan jag vill jobba med Abidaz, då är inte det för att jag känner han. Utan det är för att jag tycker han är bäst i Sverige. Liksom. Du vet? Och vill jag jobba med Lenny Moon så är det för att jag faktiskt tycker han är grym. Liksom. Mm. Det är inte, och det är så jag har lite försökt se på det hela. För att det inte är så svårt för mig att jobba med någon. Liksom. Alltså, så här, det är inte svårt för mig att få tag i vem fan det än är. Liksom. Det är bara ta upp luren och ringa någon runt om. Liksom.
Berätta till oss någonting om Ayo 90-talet.
Alltså Ayo för mig var ju för mig en av de stora inspirationerna. För mig i alla fall som i Sverige och på svensk rap. Liksom. Hade inte Ayo hållit på bredvid mig under de åren, första åren när jag höll på. Och hade inte han varit en av de som på sidan, så hade jag nog aldrig kanske känt att jag kan ta det så mycket längre. För hans rimteknik och hans sätt att skriva verser och flowa och liksom... Det var någonting som jag såg upp till. Varje gång jag hade en session med Ayo så var det liksom, det var mer att jag var såhär, bo vad tunga ni är, shit, alltså, sen jag kände mig värst, jag bara, bro, jag lägger min sen imorgon. Sen han bara, bro, lägg det nu. Jag bara, nej, det lugnt. Sen när han taggade, jag bara, okej, nu jag ska försöka, du vet. Förstår du, det var mer så det var lite, där var det lite mer som en storebror för mig när det kom till studion, för jag hade så stor respekt för han som musiker och talang liksom. Sen så var jag också, han hade ju också ett liv som han kanske inte var bekväm i. I sig själv, och sen valde han att liksom gå en annan väg i livet, vilket jag också då respekterade väldigt mycket, och liksom jag var väldigt så här, jag tyckte det var bra, för att allt som kan göra en annan människa bättre är bra. Sen att vi förlorade som rap nördar så förlorar vi, du vet, kanske en av de bästa genom tiderna i Sverige.
Absolut.
Men det är sånt, du vet, det är sånt som det smäller man får ta för att han skulle få det bättre.
Shout out till dig, Ayo.
Ja, man. Ayo, man. Ayo Dele.
Och nu då? Dagens musik. Hur känner
alltså,
du nu?
Dagens musik, jag kan känna så här. Jag är väldigt, jag har väldigt blandade känslor. Jag har väldigt blandade känslor. Okej, först och främst så skulle jag säga att jag tycker att kvaliteten, nu pratar vi inte om hur det låter, utan kvaliteten på det som låter är ganska låg nu, tycker jag. Så här. Mm. Alltså, det kommer väldigt mycket demolåtar så här, som blir stora låtar.
Saker som inte är riktigt klara.
Nej, men som inte låter riktigt färdigt. Mm. Man har inte dragit rätt i kompressorerna. Man har inte mixat det ordentligt. Du vet. Man har liksom, man har haft en demo, den har pushats på YouTube. Den blev stor. Folk bara, jalla, vi släpper den också. Du vet, det är mycket sådär. Sen så tycker jag väl också att det här, jag tycker liksom att det här våldsglorifierande, det måste finnas där. Förstår du? Men jag tycker det har eskalerat till lite för stor skala. Alltså det har blivit lite så här. Jag vet inte om jag ska förklara det, men vissa människor tycker jag kan prata om det för att de lever det. Och för att de är såna och de är mitt uppe i det. Mm. Och då kan man snacka om det. Men sen så är det liksom, nu gör 80% av alla rappare gangsters nu helt plötsligt.
Man bara, vad händer?
Jo, men jag missat, det är precis, det så och man får inte glömma, vi i Sverige, vi alla vet vilka som är gangsters. Det har blivit lite konstigt, tycker jag. Mm. Men sen så tycker jag väl också att det som jag tycker är så fett att se också samtidigt, det är att hela unga, alltså alla de unga, det har blivit så jävla många, du vet. Så de kan ensam bära upp musik nu. Du vet, vi behöver i dagens rap Sverige så behöver vi bara oss själva. Alltså det är så här, idag kan vi se till exempel Lammik, som vi tar det som ett exempel, den här Hey Baby. Den har liksom flygit av folk,
av sig själv.
Den har inte flygit av att media hoppar på den. Media började snacka om den när den hade så typ otroligt mycket streams att de var tvungna att snacka om det. Men den lyfte sig av oss, av mun till mun, och snorungarna som bara, du vet, de bara, fan, den här låten, och bara där stod och dansade ner i Jönköping till det, kanske, förstår du vad jag menar? Men det är ändå ortbarn som har lyft den låten själv. Och det tycker jag är fantastiskt att se idag i musik-Sverige, att man kan liksom bara droppa en låt och den kan bli störst i Sverige, du vet. Alltså, den makten hade vi aldrig förut. Du vet, förut vi kom till ett avtal, vi kom till ett kontor, så jag bara, hoppas vdn kommer lyssna på min låt. Det var sådär. Sen han bara, okej, så satt han där som en pimp och bara, det här ska vi satsa på. Det här ska vi satsa på. Och de valde att satsa på, alla de blev stjärnor.
Ja,
jag, Petter, Ayo, Blues, du vet, alla som skivbolagen satsade på, alla blev stjärnor. Och de som inte fick kontrakt, de fick gå till helvete. De fick tagga. Och idag är det inte så längre.
Sen fick kontrakt också.
Ja, självklart. Det var jättemånga som blev stora som inte kanske förtjänade att bli det. Men det är det som är så jävla fett, tycker jag, i dagens rap. Det är att idag så räcker det med oss. Att vi kan sitta, vi fyra här. Jag kan frysa det här, du kan knacka en bit på bordet. Och vi kan släppa det. Och det kan bli det största som finns i Sverige. Utan att någon annan, alltså bara, det är tillräckligt fett. Liksom. Så det tycker jag är skitfett. Sen så kan väl jag tycka också så här som äldre musiker. Och så här, som, att man har ju ibland glömt lite att man håller på med musik. Det är det jag gillar med så här, med till exempel, alltså nu för tiden så gör man ofta så här, man tar en loop, man bygger trummor, man gör så här, du vet, man gör någonting. Men man har glömt att vi sysslar med musik. Det är inte många hiphopproducenter som tar in en pianist, till exempel. Nej. Svenska hiphopproducenter. Kollar du på liksom de som är stora producenter i USA, eller du vet, Meek Mills team, eller Rick Ross, eller who the fuck you want, Jay-Z, eller alla de här liksom. Kollar du på deras teams, de jobbar med musik. Du vet, de tar in fiolister. De tar in en, du vet, vill de ha en cello, då hämtar de en cellist och så står hon och spelar in den tracken till dem i studion, även om inte de kan spela cello. Men vi sitter istället och plinkar ut det med fingrarna, och så mixar vi det bara och så släpper vi det, förstår du? Och det är också för att visst, det kostar att ta in riktiga musiker och riktiga sådär, men det blir jävligt mycket fetare. Lyssna på en Rick Ross-platta. Lyssna på hur pianot låter i låtarna. Även om det är trap, även om det är vad fan live, det är ner, så låter det, det låter som, det låter mer äkta, det låter det låter större, det låter bättre, det låter allting.
Inte lika plastigt.
Så. Precis, och det är liksom inte... Det handlar inte om att det ska bli mer melodiöst. Det handlar inte om det, utan det handlar om att man kanske ska investera lite. Man ska nog investera pengar i sin egen. Jag i alla fall tror på det här, att om det är musik jag lever på, det är det jag jobbar med, då måste jag investera i det också, för det är den jag är. Så om jag investerar, säg att jag investerar till exempel nu när vi gjorde Du och jag, en låt som gjorde Du och jag, och den låten, då tog vi in en hel jävla stråk, vad heter det, orkester, alltså, med typ så 20 stycken stråk i en största jävla studion. De tryckte på rec en gång, det kostade 15 lax.
Svär.
De tryckte på rec en gång, Och så spelade de in allihopa, fast det var mickat allihopa liksom. Mm. Sen spelade de in en tagning på låten från början till slut. Alla med notställ. Den låten har idag, den har gått dubbelplatin. Mm. Den har gått platina nu. Den är på 5,6 miljoner streams. Mm. Den har dragit in 300 000 kronor. Mm. Men det kostade 15 000 att spela in 5 minuter med musikerna. Jag tyckte att det var värt det.
Nej, men det var det jag menar. Jag menar, det bra, den tagningen?
Den låten är idag en av mina största. Mm. Och det är ju de där stråkarna som ger hela den känslan i den låten, till exempel. Och likadant om man kollar på Stockholm City, mm, som är en som också, då var också en, då var en pianist som var där och spelade liksom. Och då känns det helt plötsligt mycket fetare. Mm. Och där tycker jag att vi har failat lite i svenska studios. Att vi måste börja jobba mer med musiker och liksom, för det är ändå musik vi sysslar med och det blir mycket fetare. Och då kan vi höja kvaliteten på allt liksom.
Så, ni som lyssnar där ute och skapar musik eller vill skapa musik, använd mer musik till
eller
musiken.
Eller ni musiker där ute som inte tar mer än 500 spänn för en session, det är bara att höra av sig också.
Nej men för fan.
Så,
ja, man, då
nu är vi tillbaka tredje gången.
Ja,
kan hämta sin.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Dotter på dagis.
Ja, man.
Nu är tillbaka.
Den lilla ängen.
Hej, sötnos.
Hej, hej. Ska du säga hej?
Kom och säg
hej. Pappa får en puss. Så pappa får en puss.
Ja, så där.
Så.
Åh, nej. Fett söt alltså.
Ja, man.
Okej. Vi avbröt precis det jag tänkte börja prata om. Du åker ju runt och spelar nu överallt på så här, begravningar och sådär.
Mm, mm. Hur? Inte bara begravningar, men ja.
Mm. Ja, men typ, ja, men det är väl mycket, jag tänker mig mycket folk som gått bort.
Det har varit mycket så här.
Alltså, jag skulle vilja säga efter Själen av en vän kom så blev det väldigt mycket sånt.
Mm. Okay, okay.
Innan det så var inte alls mycket på begravningar. Men det var just den låten som blev någon typ av begravningsanthem för alla bortgångna från orten. Så att, sen när jag gör de här begravningarna så är det ju oftast liksom, alltså det är, man ska inte glömma det heller att det här är något som jag gör ideellt. Alltså. Jag tar inte betalt för det.
Ja, okay.
Sen på grund av att nu har jag kanske gått för mycket rykten om att jag gör det där, så jag får förfrågningar varje dag nu liksom av folk som går bort. Men samtidigt också så är det väldigt svårt för mig att tacka nej till en sån grej. För att som sagt, min karriär är lite annorlunda.
Mm.
Jag har blivit bärd av mina lyssnare under alla år och de har lyft mig framåt. När all media har vänt mig ryggen, när radio har vänt mig ryggen, när bolag har vänt mig ryggen. När liksom, då har alltid mina lyssnare varit kvar.
Ja.
Och de lyssnarna, de värderar jag så pass mycket att jag liksom, du vet, när man får såna mejl, det är såna tragiska historier också, du vet, att ja, men en kille som har blivit ett olycka 21 år gammal eller överdos 19 år och du vet,
ja, visst.
Liksom, och du vet, när man hör om de historierna och föräldrarna som liksom är så här, typ, ja, men han brukade spela din musik skitmycket och det hjälpte han jättemycket och du vet, hit och dit och sådär och nu gick det tyvärr för långt, men skulle vi kunna göra oss den äran att få närvara på hans begravning. Alltså för mig så är det så här. Okej, jag brukar väl säga folk, bara täck mina omkostnader bara, du vet, så här, så att, för jag gör ändå så en, två begravningar i veckan. Det är svårt att köpa resor, hotell och du vet allting själv liksom. Men jag brukar säga täck min resa, täck täcket natt om jag ska behöva sova där eller om det är nära så behöver de inte det. Men det är det jag brukar ta. Sen så är det väl liksom, det är lite mer också för att hedra mina lyssnare. Mm. För det är, tyvärr så är det väldigt många som lyssnar på Ken Ring som går bort liksom, i dagens samhälle tyvärr. Och det är många som lever i utanförskap och lever i situationer i livet där man kan gå den vägen. Många av dem väljer att lyssna på mig på som musik, för att de har väl också sina demoner och sådär som de fightas med, och då brukar min musik tilltala dem väldigt starkt. Och det är för mig lite så här, för mig så blir det väldigt så här, jag tror på karma också, det så där. Och
känns det som att du håller på att betala tillbaka? Alltså, betala lite, kanske är fel ord,
jag skulle nog säga betala tillbaka för alla år som de har gett mig kärlek liksom, du vet så här. För att, och varje gång, så man ska också veta att de här begravningarna, det är ingenting som jag gör enkelt. Alltså, så här, när jag går in i begravningen, jag står och störtbölar i varje spelning. Det är mer för att för mig så blir det liksom, låten handlar ju om folk som inte lever. Och ju mer folk går bort under tiden, så blir själen av en vän mer och mer betydelsefull för mig.
Mm.
Du vet, den har spelats på mina bröders begravning, den har spelats på mina bästa vänners begravning, den har spelats på familjemedlemmars begravning. Liksom, så den låten blir väldigt så där, väldigt emotional för mig. Så att det är inte lätt uppgift att åka runt på de här begravningarna.
Starkt, men samtidigt känns det som att du helas på något sätt?
Nej, men samtidigt också så känner jag väl så här att det är det minsta jag kan göra. Liksom. Det, att gå till en kyrka och sjunga en låt på 4 minuter. Att sjunga en låt på 4 minuter och liksom... Och vad där du är, det är ingenting som är jobbigt.
Nej.
Det är ingenting som för mig känns som en så här liksom, ja, men fan vad jobbigt att åka dit och ta den där energin. Och det. Jag är som sagt, jag är ett gatubarn, man. Det, för mig att åka ner till Älmhult eller vad fan det är liksom, så är det minsta jag kan göra för mina fans, du vet, så mycket de har gjort för mig. Liksom.
För dig, det är inte en så stor grej, men för dem du gör åt.
Jag har ju märkt det också, det är väldigt mycket så här. Jag får ganska mycket mejl av folk man har gjort begravningen hos, typ något år senare eller ett halvår senare, där de liksom, du vet, verkligen tackar igen och liksom, du vet, man får en helt annan också respekt och en annan, det så här, av människor liksom så här.
Får inte för ett annat de blir perspektiv liksom,
de börjar då hedra mig istället för att jag tar mig tid att hedra deras barn, eller att jag tar mig liksom.
Men får du inte ett annat perspektiv på liv?
Jo, alltså sen är det också så här, du vet, det blir väldigt jobbigt att stå där på grund av man har barn som är i de här områdena och man har jag har många vänner som fortfarande är i svängen och du vet, man är lite så här, det blir väldigt känsligt för mig som människa, men samtidigt också så blir det ett sätt att verkligen så här, du vet, bearbeta också för mig själv och liksom du vet att sitta på en begravning gång i veckan är inte enkelt,
alltså. Det är inte enkelt.
Det är väldigt så här, och du vet, man liksom sitter där och hör, du vet, hör hur liksom mammor och papper och systrar och barn och liksom sitter och gråter längst fram.
Mm.
Och liksom av helt fel anledningar liksom. Och det, då måste man liksom.
Okej, så vi har bara ljud kvar. Vi har bara ljud kvar, okej. Men vi avslutar med ljud, vi lägger den där Nemos-bilden.
Kör.
Vi avslutar någonstans. Men det är ny, i alla fall, ny skiva, reggae-album, en kärlek. Hur känns det?
Alltså, man kan väl säga så här att mitt reggae-album, det är också någon sån här grej som inte jag direkt har valt att prata om i media kanske, men mitt reggae-album är lite av en, jag skulle säga av de människorna som jag började det med, svek mig ganska hårt, vet, i olika saker när det kommer till business, de som jag startade upp hela Marley tillsammans med liksom, och de jobbar inte med idag längre och det är jag väldigt glad för. Men det här albumet var ju tanken från början att det skulle lansera hela mitt liksom jobb med kaféerna och Marley och hela branden.
Okej, det var tanken.
Och sen var det ju så här massa business som fuckades upp av folk från Göteborg så här, som jag jobbade med då. Och det blev lite synd. För att jag hade ju liksom ganska stora visioner om att bjuda Hydro och Marley och vet, sitta med han i soffa och prata om, du vet, liksom ekologin i hela hans tänk och miljötänket och liksom. Det var ju faktiskt en vision och en tanke och en legacy som vi ville föra vidare med naturtänk och liksom miljövänliga saker och liksom hela liksom, att man kanske ska tänka på vad man stoppar i sig och hela det där liksom, återanvänt material och inte förstöra naturen. Hela den grejen var en stor del av lanseringen som nu inte blev av på grund av att de här göteborgarna inte riktigt stod för det de hade sagt till mig från början. Och hade jag idag vetat vetat det så kanske jag inte hade gjort albumet. Alltså så här, om jag hade vetat att det skulle vara så idag, då hade jag kanske istället hållit på albumet och väntat ett år tills jag... För att nu har jag istället gjort ett samarbete med Roy and Marley och tagit över Marley. Liksom. Nu har inte de någonting med saker att göra längre. Nu är det jag som kör med liksom, nytt folk. Och, men,
det byter varit, karaktär hela grejen.
Men precis, men då hade det hade passat. För nu kommer vi göra lanseringen typ till årsskiftet istället av de här nya kaféerna och det. Och det hade kanske varit bättre att albumet kommer då.
Kommer i samma härva.
Men jag är fortfarande så här. Jag ska ut med en akustiskt album i vinter. Och det kan jag inte heller skjuta på. Liksom, för jag har ju redan bokat 35 gig. Och liksom, förstår du? Så jag måste släppa det nu. Liksom, och det kan jag känna lite fel. Men sen däremot om man tänker på själva skivan i sig själv. Så är det ju för mig en klassiker. För mig så får man inte glömma heller. Det här, till de som liksom jobbar med musik. Så är det här en skiva som faktiskt har spelats in live. Liksom. Mm. Utan en skiva där folk har liksom tagit trumpinnar. Och slagit en, två, tre, fyra. Och så spelar man hela låten från början till slut. Liksom. Och det är ingen skiva i svensk hiphop som någonsin har gjorts så någonsin. Allt är proddat liksom. Det här är live. Det här är live liksom. Och det tror jag är, det är någonting som jag bär med mig som erfarenhet, som musiker och som liksom producent och mixare, så bär jag med mig det här att hur de jobbade och hur man riggar upp 22 mikrofoner på ett trumset liksom. Hur man får, du vet, vi spelade i samma baslåda som Bobban gjorde i, liksom,
det, alltså,
vi,
det är helt galet.
Jag satt, den som drog våra sladdar var Bobbans gamla ljudtekniker liksom, vet,
shit.
Så det var så här, du vet, att få uppleva det för mig, så idag så är det så här, det är, alltså, jag ska inte säga oväsentligt siffrorna, men för mig så har jag redan, det som det skivan gav mig, har jag redan fått och redan mottagit från det liksom.
Fan vad fett.
Och, då, det kan jag, det är jag stolt över. Det är en, så här, du vet, en bucket list avbockning och har gjort en skiva i Tough Gong Studios i Jamaica. Det är för mig en okej, okay, nu har jag gjort den. Nu är
du och Snoop Dogg eller så här.
Ja, Snoop på han. Och de gillar inte ens han där när de var i studion. De bara, kom hit, he didn't give us anything, man. Nej men det var en erfarenhet. Men sen så får man inte glömma heller när skivor kommer och när skivor droppar. Då är jag redan, i mitt liv så är jag på akustiken 2. Mm. Och den akustiska skivan, där är jag nu idag.
Ja.
Och spelar in och håller på.
Liksom, ja.
Alltså jag är ju på nästa projekt. Det här gjorde jag klart i juni. Mm. I maj liksom. Maj, juni blev det klar med den här plattan. Sen ska jag ju ta sina månader och lansera det etc. etc. Men nu är jag redan on to the next liksom. Så att för mig så är det... För mig så idag, pratar man idag, då är jag nog mitt uppe i den akustiska plattan. Och jag har fått för mig att jag ska göra den starkaste skivan någonsin i svensk historia, alla musikkategorier. Det är mitt mål. Så får vi se var vi landar. Men jag ska verkligen... Den här akustiska plattan är väl något som jag tror kommer så här... Det kommer verkligen förändra, tror jag, många människor så här, och tankar och det. Jag försöker gå lite mer på djupet än vad jag gjort till och med. Och, så vi får se. Men sen är det också så här, nu om man pratar om idag och liksom vad som händer så där, så nu är det ju mycket med label, det. Mycket med hitta nya talanger, mycket med producenter. Jag håller på att samla ihop ett producentteam där jag... Jag håller på med en ny grej som också är så här, som inte jag har berättat för någon heller. Jag håller på med så här, en producentbank. Där man på ett hemlig sida, så kommer jag liksom skaffa kontakt då med typ så här alla rappare och urban singers och reggae musiker. Och så lägger jag upp en lista på dem. Sen som producent så får du ett privat login. Och så kan du logga in och så kan du skicka en track. Till exempel, du bara, jag har en track som jag tror Abidaz kommer gilla. Då kan du skicka tracken till han. Men systemet gör att när du skickar den tracken, då kodar den, då känner den av hur den låter, den tracken. Så producenten kan inte skicka den till någon annan sen liksom, utan den är skickad till han. Sen så måste Abidaz säga ja eller nej. Trycka nej, då kommer du tillbaka, decline. Då kan du skicka den till en annan på listan. Men du har liksom alla rappare i hela Sverige där inne. Sen ska jag försöka knyta ihop alla på ett hemligt forum. Där liksom, där du som producent i Jönköping kan submitta tracks. Och där man faktiskt får artisten att gå in en gång i veckan och så kanske man ser,
kolla vad man har fått.
Abidaz, du måste kolla. Varje söndag ska du kolla din grej. Så det vet, då står det när du loggar in. Typ så har producenten, kan han se så här. Abidaz kollar beatsen klockan 5 på söndagar.
Eller det plingar till och med.
Ja, men precis.
Du har fått en beat.
Så tänk dig, så det är ett forum som jag håller på att bygga på. Där jag också ska ha en liten del. men jag försöker liksom så här. Jag försöker nu bli människan som linkar ihop saker. Och liksom. Så det är min framtid. Sen med kaféerna och Afrika och hela den grejen. Men jag tror också så här att... Du vet, nu har jag varit verksam i musiken. Nu har jag jobbat med musiken. Jag har utstuderat musiken. Jag har lärt mig musiken. Jag har promotat musiken. Jag har marknadsfört musiken. Nu är det dags att äga musiken liksom. Nu är det dags att äga skiten istället.
Det kommer du göra.
Ja, det hoppas vi. Yes.
På våran bucket list däremot så var det att få komma och träffa dig. Och den har vi backat av. Det känns som
Limos,
att det här är
längsta avsnittet
ever. Och det känns som att det här samtalet verkligen inte är slut. Utan vi säger inte farväl, utan vi säger på återseende.
Exakt.
Det är jätteviktigt.
I samma fina form.
I samma fina form.
Glansblanka vita ögon.
Ingen lurigheter, ingen fradger runt munnen. Och ingen dumhet. Nej, men så är det ju.
Ja.
Tack för att vi fick komma hit och fortsätt vara dig själv som jag sa. Tack, fortsätt man. Göra din grej.
Och bygga upp för podden. Det är jävligt fett initiativ. Jag tycker det är skitfett när folk gör det här liksom, på eget bevåg och sådär. Ja. Så mer av det. Jag skulle faktiskt rekommendera er att börja kolla på lite digital radio. Det är på väg in med stark kraft och man kan få en egen frekvens ganska enkelt. Mm. De bygger om alla bilar. Sådär. Jag tror att såna här initiativ är sånt som kan bygga vår bransch, du vet. För det är här vi kan synas och höras också. Liksom.
Mm.
Ja, man.
Fett. Nimos, glöm inte att prenumerera på
Podcaster.
Acast, Podcaster, iTunes,
Edcast, Podcast, Outcast,
YouTube,
Outcast.
Vi finns typ överallt.
Kassahash.
Följ oss på Facebook, Instagram, allting. Ni är med oss 2017. Du är själv.
Tjo! Ja, man. Bror. Ni är med oss.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.